Välkomna alla till Riksskådebanans andra del av det som handlar om public service, nutid och framtid. För er som inte har varit med på förmiddagen så har vi haft tre personer från public service här. Cecilia Boström från Sveriges Radio och Åsa Paborn från Utbildningsradion och SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand som har berättat om programutbudet, kommenterat public service och kommenterat public service-propositionen något också. Det är ju, den blir ju en fråga för oss här i panelen att ta upp också. I panelen så finns ett antal personer. Jag sa tidigare att det var en panel som verkligen representerade samhället brett. Allt från Kristina Jutterström som verkligen har en bakgrund inte bara inom public service på Sveriges Radio, ekochef, rapport, chef för Sveriges Television, chefredaktör för Dagens Nyheter och lite annat smått och gott. Nu bland annat ordförande i Grafikens hus i Mariefred och Margareta Larsson från Västmanland sitter i kulturutskottet och socialutskott och riksdagsledamot sen förra valet, tror jag. Eller hur?
Frågade om du var
riksdagsledamot. Ja, bra. Stina Oskarsson, chef för Radioteatern. Förut chef på Orion, men också ordförande och drivande i den alternativa kulturutredningen som var en viktig del när den stora kulturutredningen presenterades och arbetades med. Och Lars Anders Johansson som kommer från Timbro. Men om man säger Karlfeldt, musik, Sveriges Television och tidningar, det stämmer alltihopa på dig och även Prime, konsultbolaget Prime. Absolut. Välkommen. Ja. Boar Utström som kommer från Arenagruppen. Grattis säger jag till, eftersom i Arenagruppen ligger också Atlas. Och jag tror att ni fick något Nobelpris eller något liknande var väl. Ja, precis. Berit Högman, riksdagsledamot, Värmland, utrikesnämnden, näringsutskottet och kulturutskottet. Kan det stämma?
Ja, vicegruppledare för Socialdemokraterna.
Just det. Alexandra Pascalido, som också har sin fot i, på två ställen minst. Och som också kommer att kunna delta i den här diskussionen utifrån två perspektiv faktiskt, både public service i Grekland och kommersiella medier i Grekland och också detsamma i Sverige, vilket jag verkligen kan ge oss viktiga perspektiv. Välkomna allihopa.
Det viktigaste man ska säga det är att jag ligger på Atlas bokförlag som fick Nobelpriset.
Men du, jag glömde ju säga grattis till fina recensioner för boken Kaos.
Tack så mycket.
Ja, just det. Allt det här spelas in så att det är inte bara minsann UR och Sveriges Radio och Sveriges Television som man kan nå på webben på alla möjliga olika sätt utan också där kommer också ligga tillgängligt på Riksskådebanans webbplats. Jättebra. Tack så mycket för det. Jag tänkte fråga bara gå panelen. Jag börjar med dig Alexandra. Vad är din dos av public service som publik idag? Har du hört något idag? Hunnit med något?
Min dos, så är det. Ja. Vad jag har konsumerat idag, ja. Public service. Ja. Alltså jag börjar ju alltid min dag med att sätta på P1.
Okay.
Jag fungerar ju inte riktigt utan P1 kan jag säga. Och med tiden har min public service-injektion handlat allt mer om P1, allt mindre om TV, om SVT. Och när det är TV på tal så är det som för väldigt många småbarnsföräldrar bollibompa som gäller. Så att, och jag känner att P1 morgon, ja, ungefär som 800 000 andra svenskar så upplever jag att jag får en ganska bra allmänbildande, ni vet, samhällsorientering som jag tror att många kan uppleva här. Att man går ut i världen lite grann, ni vet, med en mantel av den information man behöver.
Berit?
Idag har det inte blivit så mycket för det är svårt att lyssna på radio på tåget faktiskt. När man
men
har radio
där kan man ju sätta ner i...
Inte alltid fungerar det där heller då. Men jag lyssnar också mycket på P1. Varje söndag går man om världen ut och stavgår, får en sammanfattning av veckan, en stund varje morgon och så. Så att Ja, jag gillar public service. Och under förmiddagen här när vi fick beskrivet program så kände jag så här, åh, jag skulle vilja ha mer tid och hinna och se på tv. För det räcker ju inte att det finns på SVT Play. Man ska ju ha tiden i vaket tillstånd och verkligen uppleva allt som finns också.
Vet du hur många timmar svensken lägger på medier annars per dag?
Nej, då fick vi ju något på tv, så var det ju över 2 timmar, men det är säkert mer.
Med det är ungefär 6 timmar, och då är ju naturligtvis internet med också. Så att vi, men du vill säkert använda 8 eller något liknande.
Mm.
Ja, något. Det låter så i alla fall. Ja. Boa?
Ja, väldigt stor dos. Sen har det förändrats över tiden. Jag är väl uppvuxen med P3 på 60-talet, 10 i topp och sånt där. Och så tv, och då fanns det bara en kanal och sen 2. Idag är det mycket mer radio, P1, P2 och P4, framförallt sportradion, eftersom jag kommer från Skellefteå. Och nu har jag liksom högsäsong fram till april.
Okej, då förstår vi. Lars Anders?
Nu uppfattar jag inte riktigt om det handlar om...
Vad jag hade... dagliga dos idag till
idag,
exempel.
Alltså. Ja. Nej, idag har jag faktiskt inte tagit del av någon public service. Nej. Men i vanliga fall brukar jag titta på SVTs morgonnyheter. Och när jag kör bil brukar jag lyssna på P1 eller P2, för det är de enda uthärdliga kanalerna.
Okej. Stina, du har lyssnat på någonting, utgår jag från.
Nej, alltså efter en period när jag liksom har börjat dagen med att både lyssna på P1 och läsa Svenskan och DN samtidigt, så har jag nu radion, hade jag i morse radion helt, eller är det just nu inne i en period när jag inte står ut med någonting annat än att jag börjar varje dag med att förbereda vad som kommer att, vad ni kommer att kunna höra i public service. Jag lyssnar varje morgon på en klassiker till Radioteaterbiblioteket.
Vad lyssnar du på idag?
Så att idag har jag lyssnat på Stig Dagermans Den yttersta dagen från 1957.
Det är lite grann Stig Dagermans tid nu.
Ja, det är det. På det var som att jag var tvungen att höra den pjäsen just i morse. Så att det var dagens dos. Ja. Man behöver inte lyssna på P4 för att man är från Skellefteå.
Margareta?
Idag har jag inte hunnit ta någon dos alls, och faktiskt så är det rätt så sällan nu för tiden. Det kan kanske bero på att mitt bonusbarn hinner upp före mig på morgonen och sätter på barnkanalen. Så jag hänvisar till Svenskan på morgonen vid köket vid kaffet. Men jag tittade mer förut på, men nu när man jobbar mycket, jag hinner inte, jag är trött på kvällen och man försöker hinna med på morgonen där man ska. Men när det gäller radion så har jag alltid varit P1 som jag har prioriterat. Jag tyckte att det var för mycket skrål på de andra, och vetenskapsprogrammen intresserar mig mest där.
Kristina?
Ja, jag har en ganska bestämt sådär mönster. Som pensionär behöver man inte gå upp 6 längre, så att mellan 7 och 8 så brukar jag lyssna på radion. Så sätter jag möjligen på SVT morgon och lyssnar av lite. Men sen går jag på P2 och läser tidningar, vare sig jag läser i pappersform eller på iPaden, tills jag ska igång med någonting annat. Och så har jag en sån där lite ny värld igen, för att jag hämtar barnbarn på dagis en, ibland 2 gånger i veckan. Så då blir det även för mig barnkanal. Men då har jag lagt märke till någonting som jag tycker är kanske lite oroväckande. Och det är att de här 2- och 4-åringarna, de tar gärna en box. Alltså 2-åringen tar gärna Alfons och 4-åringen tar, gissa, 5 myror.
En klassiker får man lov att säga.
Så det är ju ändå, det är ändå public service.
Jag tror du sa att de tog en bag-in-box.
Vad sa du?
Vad sa du, Alexandra?
Jag tror du sa att de tog en bag-in-box.
Nej. En box med framförallt 5 myror. Men det där, det säger någonting också om även de här små barnen som har lärt sig att använda medier på ett helt annat sätt än om man tittar på mina barn och även de äldre barnbarnen.
Framförallt de här barnet som jag upptäckte för några år sedan som gick fram till tv och gjorde så här. Det gick ju inte.
Inte än. Nej. Men den del datorer funkar ju faktiskt ändå på.
Ja, precis. Ja, men jag tycker att det här förhöret visar ju väl att ni skickade att sitta i den här panelen och tala om public service. Det var det som var min baktanke med den här frågan. Jag hittade i min bokhylla en bok som jag läste igen som Anders Borg har skrivit, som heter Förmynderiets teori, som är en kritik av public service-ideologin.
Vilka är det som har gett ut den?
Det sitter ju, det är en föregångare till Timbro, skulle jag säga. Jag vet att jag läste den medan jag var verksam och med, jag läste den väldigt ingående med en viss ängslan, det måste jag ju medge. Och nu läste jag den mest för att se, fungerar de här argumenten igen och vad har egentligen hänt nu när vi har samma man i en ny funktion och som har slagit vakt om tv-avgiften. Men vad, alltså Anders Borg tar upp en fråga där som jag tycker är väl värd ändå att ställa och att besvara, och det är, varför behöver man public service i ett läge när det finns så oändligt mycket mer av medieutbud? Som det här kom ut 94 och då hade det ändå hänt väldigt mycket idag. Och varför finns det inte, som Anders Borg tar upp där, när det finns public service för etermedier, varför finns det inte det för tidningar och böcker? Någonting som har varit uppe till diskussion apropå dagspressstödet och så vidare. Och jag undrar vem som först vill gå ut och svara på det. Alexandra.
Alltså jag tycker att public service behövs mer än någonsin. Och nu vid den här första presentationen så glömde jag säga att mina tidigare rutiner fram till juni för några månader sedan var att växla mellan P1 och grekisk public service radio, som också gav en heltäckande bild om vad som händer inte bara i Grekland utan hela Balkan och kring Mellanöstern. En ganska initierad rapportering på grund av närheten också till viss del. Vi behöver public service mer än någonsin därför att det här enorma utbudet, den här översvämningen, tsunamin av information, kräver en kritisk mediekonsument. Det kräver att vi hela tiden har en andra tanke i bakhuvudet, att vi också ifrågasätter avsändaren på något sätt. Och då känner jag att public service har en väldigt viktig funktion att fylla, eftersom både förtroendet är högre, eftersom man också kan förvänta sig en oberoende journalistik, en journalistik och en medieproduktion i allmänhetens tjänst som vi behöver mer än någonsin, i synnerhet nu i dessa väldigt turbulenta tider. Och jag säger detta med den stora sorgen som jag bär på, därför att i demokratins vagga, i civilisationens vagga, i vårt gemensamma Europa, i vår närhet i Grekland, så har det som aldrig har hänt i historien hänt. Och det var i juni när en demokratiskt vald regering drog ner strömbrytaren för all public service, radio och tv och orkestrar och hela det här gemensamma arvet. Jag vet inte riktigt om ni kan begripa vilket trauma det innebär för det fria ordet, för alla människors lika rätt och tillgång till information. Att det ändå är liksom en av demokratins absoluta grundvalar. Och i tider av ökad extremism och fascism och nazism och främlingsfientlighet som kommer ifrån alla olika partier och former och källor, så krävs det att vi människor på något sätt vaccinerar oss mot detta. Och där tror jag att public service, för att avsluta, fyller en väldigt viktig funktion som folkbildande vaccin.
Boa?
Ja, det Anders Borg skriver om det här, det är ju en tilltro, jag vet inte om man tycker det idag, men det är ju en tilltro till att marknaden skulle lösa de här sakerna. Och den löser många saker, men jag tror att det här är ett område, alltså medievärlden, yttrandefrihet och sånt, som inte alltid är så enkelt för det. Om ni kommer ihåg när frekvenserna i radion släpptes loss, då fanns det faktiskt. Det fanns, har jag för mig, en klassisk kanal, kommersiell. Det fanns en som spelade klassisk musik. Det fanns en som hade en kvinnoprofil. Båda de där försvann ganska snabbt, och jag tycker att det här är ett exempel på att när marknaden faktiskt inte fungerar, den kan fungera i många sammanhang, men inte inom det här området. För tittar vi nu på de privata kanaler som finns, så de profileras med att någon har 60-tals musik, någon har 70-tal, någon har 70 och 80. Alltså det är den typen av privata kanaler som idag är lönsamma. Och jag tror det är därför som public service är så otroligt viktigt i den här tiden av omstruktureringar. Papperstidningar får tuffare och tuffare och försvinner ut från det. Och då måste det finnas alternativ. Ja, men igår så beslutade TV4 att lägga ner Stockholms nyhetsredaktionen, i lokalredaktionen i Stockholm. Och jag menar, det är klart att det är jätteviktigt då att det finns någon som kan täcka hela landet där det inte finns kommersiella förutsättningar att bedriva verksamhet om man ska lita på marknadsintäkter. Så public service är viktig och kommer att vara viktig.
Du som varit verksam i Journalistförbundet, alltså, du måste också se på övriga medier. Vad drar du för slutsatser under det? Om man tänker så här att fler och fler medier, eller dagspress om man säger det, tidningar läggs ner, TV4 läggs ner. Vad ställer det för krav på public service då för att det inte ska bli allt för mycket, om man får säga enfald istället för mångfald, därför att andra rösterna är ju en sorts mångfald ändå?
Det ställer ju större krav på er. Ni är fortfarande professionella och duktiga, tycker jag. Men det är klart man blir bekymrad när man ser minskade anslag som kommer att gå ut över regional nyhetsbevakning och regionala program. Och jag tror att det finns liksom ingen annan motkraft än public service där. Därför att marknaden kommer inte att klara av att hantera det.
Lars Anders.
Jag håller då föga förvånande inte alls med er.
Det är därför du är här.
Ja, jag misstänkte att det var så. Nej, men marknaden klarar inte av att lösa detta, säger ni. Men om vi ser yttrandefriheten, åsiktsfriheten, bredden inom nyhetsförmedling. Den har ju funnits inom dagspressen i alla tider, där det inte har funnits någon public service. Där fanns det en fri marknad en gång. Jag tänker inte diskutera pressstödet just nu, utan om vi går tillbaka till innan pressstödet instiftades. Hela den fria dagspressen uppstod på marknadens villkor. Public service, eller radio- och tv-monopolet, tillkom en gång i världen därför att de privata tidningskoncernerna blev oroliga för att de skulle få konkurrens från privata etermedieföretag. Därför så tyckte man att det var en jättebra idé med ett statligt monopol på radio- och tv-området. Nu ser det ju inte alls ut så när medierna konvergerar in på samma marknad. Det var ju en debatt nyligen mellan tidningsutgivarna och Sveriges Radio, apropå att Sveriges Radio har gått ut och uttalat att man vill konkurrera med Aftonbladet om besöksstatistik. Så att det här att public service närvaro på mediemarknaden skulle sörja för mångfald, det stämmer ju inte överhuvudtaget. Public service är tre stycken konkurrerande företag som tränger ut de som försöker agera på marknadsmässiga villkor i och med att man har sin finansiering säkrad genom tvång. Man minskar mångfalden snarare än ökar den.
Berit?
Jag tycker att det är otroligt viktigt att inte allt behöver vara på marknadens villkor. För precis som jag tror Boa sa, allting är inte lämpat för en marknad. Och för mig är public service, dels är kännetecknet kvalitet. Jag hoppas att man inte får lika anorektiska redaktioner som vad tidningspressen har idag exempelvis, som också visar att ingen journalist tillåts att bli riktigt bra på något. Vi får inte de svåraste frågorna. Vi får lika frågor som vi kunde ha fått ifrån en gymnasieelev, därför att journalisten inte hinner att läsa
du,
på.
Märker du det i din kontakt med journalister att det är en sån situation på...
Absolut. Och på många olika sätt som inte på något sätt tror gynnar vare sig människors önskan att vara bildade eller välinformerade. Så att public service är inte för mig någonting som ska vara i förhållande till en annan marknad. Utan det är någonting som ska säkerställa att människor får information. Sen finns det ju det här direkt emergency. Vad vill vi? Det är klart att vi vill lyssna på radion om det är en vattenläcka så lite längre så vattnet är sjukt, vi måste koka det, eller det är en jättetrafikolycka, eller bron är avstängd, eller det är en översvämning på gång, eller någonting annat. Det finns ju hela det som har med samhället att göra. Men jag kan inte se något problem med att vi har någonting som är gemensamt, som håller ihop. Och för den skull så är det ju viktigt det här uppdraget med minoritetsspråken, att alla kan ta del av utbudet och så. Men det kommer vi väl tillbaka till.
Kristina? Mm.
Alltså jag hör ju till dem som då har i högsta grad bejakat den här nya konkurrensen som på ett sätt jag tyckte äntligen kom där i kring 1990. Och jag tror också att den världen, den kommersiella världen, kom in på radio- och tv-sidan var ett bra uppvaknande för public service-företagen som hade fått leva lite väl för sig själva. Och jag jobbade ju själv då i början på 2000-talet, 6 år ungefär, på SVT-sidan. Och kände ju väldigt väl det här att det var bra att vi hade i synnerhet fyran att mäta oss emot. Och se dessutom så småningom, men det där tog ju lite tid. Först så fanns det en period där man anpassade sig lite för mycket, skulle jag säga, till den kommersiella sidan. Och det gällde lite även på radio, men mer på tv-sidan. Men där man sen ändå tycker jag nu har börjat se att vad är uppdraget? Ja, det är ju helt annorlunda än vad de kommersiella har, som flera av er har varit inne på. Och det är oerhört viktigt att det finns tre bolag som det fortfarande är då, med ett uppdrag att vara folkbildare och inte att göra pengar. Min förhoppning är ju då att de här företagen ska fortsätta vara starka och livskraftiga med just det här uppdraget. Och jag tror inte, jag håller inte med dig om att public service har trängt ut de kommersiella. Jag skulle ju snarare säga att de kommersiella har inte varit tillräckligt bra för att ta fighten i synnerhet på radiosidan. Och tittar man på de här årliga förtroendemätningarna så tycker jag det är ett sätt i alla fall att mäta, utifrån mäta och säga vad är det som gör att public service är så starkt. Ja, det är för att folk tycker att det är bra program, det är bra webb, det är bra som Stina nu. Så om du inte jobbar här så skulle du ändå kunna lyssna på gammal bra radioteater eller tv-teater för att man då har skapat de här SVT-arkiv och SR. Vad heter SR?
Radioteaterbiblioteket.
Ja, men det, och sen har ni även... SRP. Överhuvudtaget så kan du gå in. SR-minnen heter det. Mm. Så att jag håller inte med dig att det är en utträngning, utan jag skulle säga att det är en kvalitetsfråga.
Lars-Anders, du ska självklart få komma in, liksom Boa, men Stina och sen Margareta.
Nej, Margareta var före mig.
Ja, förlåt. Bra, Stina, att du håller reda på mig. Tack.
Ja, sen vi fick internet och de sociala medierna så har det ju definitivt konkurrerat med SVT. Och människor har ju fått då en möjlighet att kunna vidga verkligheten utifrån andra människors erfarenheter. Och man har inte blivit hänvisat just till en eller två tidningar. Och det är ju bra i grunden att det har gått så att vi får en vidgad verklighet. Konsekvenser mycket av det här, det är väl det att går det sämre för tidningarna så gör man sig av med personal, journalister, som i sin tur bidrar till att det kanske blir någon form av rovdjursmentalitet. Hur ska man sälja, hur ska man konkurrera? Det blir, rubrikerna blir lite annorlunda, man går över gränsen många gånger kanske. Där behöver man då, för att konkurrera mer, så tror jag, i och med att man inte får de rätta källorna ofta på internet och sociala medier, utan det är också så att är jag intresserad av något särskilt och söker jag kanske enbart information från det som passar mig och får inte den här rätta nyansen. Men där tror jag att public service har en väldigt stor utmaning. Och det gäller då att satsa väldigt bra på kvalitet. Att man har källor som är väldigt välgrundade. Att man är objektiv. Att människor upplever också att public service är objektivt och inte tar något särskilt ställningstagande. Då tror jag att förtroendet blir bättre. Idag är ju förtroendet inte särskilt bra när det gäller journalister. Men man behöver jobba mer på det här med just förtroendet och objektivitet. Jag tycker att public service det funkar bra i stora hela. Men man kan jobba lite mer. Det är bättre.
Ser du någon förklaring till att förtroendet för journalister skiljer sig från förtroendet för de tre public servicebolagen? Eller framförallt de två som mäts nu, Sveriges Television och Sveriges Radio?
Ja, det kan jag inte riktigt svara på, utan här är det rent generellt en uppfattning som jag tror de flesta har.
Sina, nu.
Jag tycker det är intressant när du säger att marknaden, alltså att tidningsmarknaden har fungerat. Och jag skulle vilja veta, alltså, tycker du att det, alltså, var det kvalitet då? Och är det liksom en... jag tänkte på två löpsedlar, som jag, eller en löpsedel och ett reportage i SVT. Eller på Expressens webbsida som jag såg i helgen. Dels så var det dagen efter båten hade sjunkit utanför med flyktingar vid Lampedusa, så har Aftonbladet på sitt löp: vilket parti ger dig, med stora bokstäver i rött, mest i plånboken? Och så precis samman med det här så var också partiledardebatten, och då kunde man på Expressen följa Niklas Svensson, tror jag det var, som skulle in och intervjua Carl Bildt. Jag vet inte om ni har sett det i klippet. Hur han kommer och sträcker fram, han liksom bygger upp för att få intervjua Carl Bildt inför regeringsförklaringen här. Eller om det var, ja, i vilket fall. Så, och Carl Bildt bara tar mikrofonen från Niklas och säger: kul, jag tänkte göra en intervju med min kollega här. Och så tar han och så gör han en intervju med Göran Hägglund. Och Niklas är så glad och tycker att det här blev ju ett kanon. Alltså man ser på honom att det här blev ju otroligt underhållande och roligt. Och så känner jag bara så här, men det är ju att svika sitt ansvar totalt. Och jag ger de här två ganska ytliga exemplen bara som ett... Jag undrar, är det public service fel att det är den här utvecklingen vi ser inom den kommersiella media? För det är trots allt en ganska stor ytlighet och tramsighet och urlakning som syns där. Och är det, tror du att det skulle bli bättre om vi plockade bort public service?
Lars-Anders.
Så att säga att man... för att man försvarar marknadsekonomin försvarar alla marknadsaktörers alla ageranden i alla situationer, är ungefär som att säga att man ska försvara alla politiker för att man är för demokrati. Det där är en extremt anekdotisk typ av argumentation. Så nej, naturligtvis så är inte allt trams i Aftonbladet och Expressen bra, men inte allt trams i P3 heller. Så att,
men bara som ett exempel, du behöver inte försvara just de handlingarna, men...
Nej, men alltså... P3 har till exempel ett underhållningsprogram vars hela syfte är att driva med Timbro. Och det är ju också så här, är det public service, kan man ju fråga sig. Men jag tänkte istället bemöta det som Kristina sa där om att det är en kvalitetsfråga. Så jag håller ju med i sak. Public service-företagen håller generellt sett hög kvalitet. Jag föredrar till exempel att titta på SVTs morgonnyheter framför TV4s morgonnyheter. Jag lyssnar helst på P1 och P2 i radion. Men då är frågan... varför kan public service-bolagen hålla högre kvalitet än till exempel den kommersiella radion? Precis som Boa sa, så kvalitetskanalerna inom kommersiell radio försvann ju ganska snabbt. Men det innebär ju att det, eller det beror ju på att det är ganska svårt att komma in på en marknad där det finns en totalt dominerande aktör som har funnits i årtionden, som har byggt upp hela lyssnarrelationerna, allting, och så försöka slå sig in där när den aktören dessutom har sin finansiering säkrad. Samma sak är det med SVT. Det är klart att de kan hålla kvalitet när de har sin finansiering garanterad. Fråga vilket privat mediebolag som helst om de gärna skulle se att de också hade sin finansiering tryggad. Det går ju inte att säga att det är en kvalitets fråga när det är så att de ena kämpar för att få intäkter medan de andra kan ägna sig åt sin verksamhet helt utan att bry sig om pengarna. Däremot så blir det så att om du försöker kämpa på marknadens villkor och du har en marknadsaktör som SVT och Sveriges Radio idag är, eftersom det är en konvergerad mediemarknad, då har man en marknadsnackdel. Jag har ju haft glädjen att jobba både i public servicebolag och i privata medieföretag. Och jag vet ju att om man jobbar på en privat redaktion, TV4 till exempel, och har jobbat länge med att ta fram en ny nyhet, man lägger ut den på TV4s hemsida, 5 minuter senare har Sveriges Radio lagt ut en exakt samma nyhet på sin hemsida. För publiken så är det ju helt egalt vilket företag det var som tog fram den här nyheten, men konkurrensen då om publiken är stenhård. De ena behöver annonsintäkterna. De andra behöver den inte, trots att det är den privata aktören som har tagit fram nyheten.
Bova och sen Kristina.
Alltså, förlåt.
Ja. Alltså, jag tycker det är ett intressant samtal här, för jag skulle vilja pröva den här hypotesen som du har, nämligen att public service i Sverige tränger undan de kommersiella radio- och tv-kanalerna. Och det där, jag tror dels hänger ihop med att vi har en speciell, ja, vi har svenska språket, det är inte särskilt många, det är ingen särskilt stor marknad. Och det där gör att det finns inte tillräckligt marknadsunderlag för vissa typer av lösningar. Och tittar man på kulturtidskrifter, vi har faktiskt ett stöd till kulturtidskrifter därför att man har insett att de inte kommer att överleva i Sverige, medan en motsvarande tidskrift i Frankrike eller i Storbritannien eller Tyskland överlever faktiskt. Och jag tror, om vi då ser oss omkring och tittar på hur det är i länder, större länder, och funderar över om det finns i någon större utsträckning eller i liknande länder, om det finns seriösa kanaler där man inte har den typen av stark public service som vi har i Sverige, så ser jag inga sådana exempel. Alltså, jag tror inte att det är så att man tränger undan i Sverige, utan det är helt enkelt så att det är inte möjligt att kombinera en marknadslösning på en så pass liten marknad som det är i Sverige. Alltså, i USA så finns det faktiskt rätt bra. Det finns ju en jävla massa skräpprogram, men det finns väldigt bra nyhetsprogram och det finns reportageprogram och annat där också. Och du har även i en del andra större länder faktiskt. Men jag tror i små språkområden så kommer public service att spela en allt större roll för kvaliteten. Och det är inte så att man har trängt undan, utan du kommer aldrig att få det att fungera här faktiskt, även om du vill.
Hade du en kort replik eller en längre replik?
Ja, men kan inte han vänta?
Ja, men vänta.
Jag får säga mitt. Ja, så kan han replikera. Ja.
Nej, men om du hade någon sån där direkt... Kristina.
Ja, nej, men jag...
Kristina, Lars Andersson, sen Alexandra.
Därför att det, jo, men jag håller också med om att det är ju en intressant diskussion att föra, för att och försöka komma någon vart med och förstå. Och då, jag tänker så här att... Nu har vi haft en borgerlig regering i 7 år och inne på det 8:e året, och som ju då också gav möjlighet till en seriös, eller ville ge en seriös kommersiell kanal möjlighet då. Och då hade man väl också ifrån den här regeringens sida kunnat skapa då bättre möjligheter än bara marknaden, så här, om man verkligen ville ha in en eller flera kommersiella kanaler. Och det kan jag vara då lite förvånad över. Och då kopplar jag ihop det med, ja, framförallt kanske Anders Borgs bok här, som jag också läste för några år sedan då, när han skulle bli finansminister och jag var vd här och var däckligt orolig, kan jag säga, vad som skulle hända. Men det intressanta är ju att han var ju extrem marknadsmänniska och public service behövdes inte. Så har i stort sett ingenting hänt på public service-sidan, till och med bland politiska partierna. Och att till och med Moderaterna ställer sig bakom den här kraftfulla public servicen som ska ha djup och bredd, som man inte alls hade i opposition. Så att jag är lite undrande där faktiskt över varför har då inte den regering som har suttit så här länge i så fall skapat bättre förutsättningar? Är det för att man har insett att nej, det är en bättre ordning den här vi har, för vi får faktiskt bättre kvalitet på radio- och tv-utbudet om vi håller en stark public service? Det blir min fråga egentligen. Är det inte så att de har accepterat det?
Jag tänkte låta Lars-Anders svara på det. Får jag bara lägga till en fråga? Och det handlar specifikt om radion och digitalradion, där den kommersiella radion länge begärt en form av lättnader att betala lägre licenser för sina frekvenser för att kunna gå över till digitalradio, som den här regeringen... Jag har verkligen stött den kommersiella radions åsikt i den frågan. Och där bidrar man inte från statens sida, om jag får hänga på den frågan också, som på Kristinas.
Jag måste säga att jag känner mig oerhört obekväm i att vara någon form av talesperson för den borgerliga regeringen.
Nej, det behöver du inte. Men alltså,
vi kan försöka förstå.
Det handlar om frågan om marknaden, där du... där du tog upp den där aspekten just.
Jag skulle vilja förtydliga en sak i min argumentation hittills. Så det är att jag menar inte att det är public service-bolagens fel att de kommersiella medieaktörerna går på knäna. Däremot så ser vi nu en utveckling där det har blivit allt svårare för kommersiella medier att ta betalt. Det handlar dels om prenumerationsintäkter som viker. Det handlar om annonsintäkter som viker. Jag kommer ihåg för 10 år sedan när jag satt på redaktioner och man började dela ut nyhetsmaterialet gratis på nätet. Jag sa, men det här kommer ju inte att gå. Och då sa man, jo, men det finns en obegränsad möjlighet i annonsintäkter. Det såg man ju naturligtvis, det fanns det ju inte. Det fanns en obegränsad möjlighet till ställen att annonsera på, vilket då har pressat priset på annonsen ner mot noll. Parallellt med detta så står public service kvar med samma typ av ålderdomliga finansiering som man har haft hela tiden. Från public service-bolagens sida är det naturligtvis helt logiskt att agera så som man gör, försöka flytta fram positionerna, vinna marknadsandelar. Men konsekvensen av den här problematiska situationen på den privata mediemarknaden blir att public service tränger undan. Det är alltså inte frågan om att public service är orsaken, men när de andra trängs undan så blir public service position relativt sett starkare. Då kan man naturligtvis hävda att det här gör att public service är nödvändigare än någonsin. Men i sådana fall, om man stärker public service ännu mer, då hotar det att till slut tränga undan hela förutsättningarna för fria medier. Sen hade jag en replik till Alexandra också där, apropå att det skulle vara någon form av garant för oberoende. Jag tycker att det är ett fruktansvärt underkännande av alla journalister som jobbar på dagstidningar, på privata nyhetsredaktioner, att de skulle vara mindre hederliga, att de skulle gå någon form av ärenden åt ägarna. Jag skulle inte säga att mina kollegor när jag jobbade på TV4s nyhetsredaktioner var mindre seriösa journalister än mina kollegor på Sveriges Television. Jag har otroligt stor respekt för deras yrkeskunnande och deras seriösa anslag. Så att det här med att det inte finns seriös journalistik utanför den statsfinansierade, det tycker jag är trams, med förlov sagt.
Boa? Hade du begärt? Nej. Då var det Sina och sen Alexandra.
Men jag tänkte så här. Vad ser du som målet? För att du sa ju samtidigt så här att det inte är konstigt att vi inom public service kan leverera kvalitet när vi har vår finansiering säkrad. Ja, men då är det ju egentligen bra, tänker jag. För målet måste ju ändå vara att vi kan leverera kvalitet. Och hittar vi ett sätt att ha ett nyhetsflöde, ett kulturutbud med kvalitet, så är väl det bra? Eller är målet högre att det ska vara, är marknaden i sig viktigare? Alltså jag tycker att det blir liksom, varför krångla till det? Om vi har hittat ett sätt som kan göra någonting, alltså varför äventyra den viktiga beståndsdelen i demokratin, som är ändå tillgången till någon slags opartisk information och nyheter?
Då lämnar jag ordet till Alexandra faktiskt för att replikera.
Lars-Anders, den här repliken till mig, du måste ha hört någon annan som har talat. Jag talade inte om oseriösa journalister på kommersiella kanaler, så att
jag vet, du sa att det inte fanns någon oberoende journalistik, någon garant för yttrandefriheten.
Jag sa att public service ändå är någon slags garant, ett vaccin. Och att där kan man i alla fall förvänta sig oberoende journalistik. Och jag underkände absolut inte kommersiella kanaler. Men till skillnad från dig som är någon slags soldat i ett ideologiskt slagfält. Jag får inte betalt av varken Timbro eller någon sosseförening. Och jag är inte chef som ni är här. Jag har inga fasta löner. Jag är frilans. Jag skapar mina egna jobb. Jag får inte betalt för att tycka någonting och slåss för någonting som jag kanske inte alltid tror på. Jag har jobbat i kommersiella kanaler både här och i Grekland. Och i Grekland kanske ett lite mer extremt exempel, för det är mycket mer... det är mycket mer kapitalistiskt. Jag tvingades till exempel be Barbie om ursäkt för att jag tyckte att hennes liksom anatomiska uppbyggnad faktiskt inte var relevant för unga flickor. Och då tvingade Martell, de här som gör Barbie-dockan, mig att i direktsändning be om ursäkt eftersom de är annonsörer. Och eftersom du nämner TV4, där jag också har arbetat med Nyhetsmorgon bland annat, så kan du med all säkerhet, utifrån det goda omdöme du emellanåt har visat tecken på här, sett att man också har devalverat innehållet på väldigt många sätt. Och så sent som när jag jobbade där så visade man på någon slags ängslighet att man ska ge folket vad folket vill ha, vilket innebar att nyheter om Afghanistan eller krishärdar eller svältkatastrofen i Västsahara fick stryka på foten för ytterligare bantningsrecept och ytterligare träningsmoment och ytterligare vinprovningar. Och så vidare. Och jag måste säga att jag tycker det är fantastiskt, för jag är den som tror på, utan att ha blivit ideologiskt drillad, för jag växte upp i ett hem utan en jävla bok. Men jag är den som har trott på marknadens möjlighet och kraft och någon slags ambition att ändå bjuda på någon slags rättvisa utifrån den här amerikanska modellen som handlar om diversity management. För när jag har varit i USA, då har varit så här, nyhetssändningar som avslutas med Happy Hanukkah och Happy Kwanzaa, där man ser de olika kundgrupperna, konsumenterna, eller vilka det nu är, utifrån ett kommersiellt perspektiv. Och jag har hoppats att kvinnor eller blattar eller funktionshindrade och olika samhällsgrupper ska finna sin plats, de som idag är underrepresenterade, i kraft av konsumenter. Men de kommersiella krafterna har ännu inte kunnat garantera det. Det vore ett straff för dig att för resten av livet tvingas titta på TV3 och TV5 och med Hollywoodfruar och allt det som det innebär.
Tack. Boa, du ska få komma in, Lars-Anders.
Jag tänkte faktiskt på, jag satt och funderade på vad finns det för, som jag tycker, ordentligt seriösa program och tv-kanaler. Radion, så jag, där har liksom, finns det, där är det bara glam, och det är väl okej att lyssna på det, men jag tycker det är jättetråkigt. Men
det finns ju faktiskt en talkanal, Radio 1.
Ja, ja, det gör det. Men då slår det med Access-TV, som då inte lever så mycket på kommersiella intäkter som på en slags mecenatsförhållande från Johnson-koncernen. Och de gör en hel del, visar en hel del intressanta program, gör en del själva, och de gör en del riktiga bottom-up också. Men där finns det ju. Men problemet med en sån kanal, det är ju att de är ju totalt beroende av sin mecenat. Den dagen som de upphör, vad händer då med de här programmen? Och det är det som är problemet om vi skulle börja förlita oss. Alltså, så här har det varit om man följer, vi har diskuterat kulturpolitik också, följer man, liksom, kulturen har ju aldrig klarat sig brett på marknadens villkor, utan det har alltid funnits historiskt något hov eller någon furste eller någon annan som har stöttat kulturutövarna. Och det är faktiskt på samma sätt här, att det kan finnas någon välmenande finansiär som under en period stöttar. Men det är en otroligt bräcklig grund. När det där affärsimperiet får problem, vad finns det för garantier att den typen av röster då kommer att höras? Alltså det är därför man måste bygga en yttrandefrihet och en mediasituation i ett land som Sverige genom ganska ordentligt offentligt stöd. Public service, pressstöd, kulturtidskriftsstöd och sådant, för att garantera rösterna som vi ska ha i yttrandefrihet. Det är liksom mer en fråga om praktisk politik. Marknaden klarar inte av att lösa detta i Sverige. Jag trodde förresten att du var mer kulturkonservativ än marknadsliberal.
Det finns ingen motsättning där.
Jo.
Lars-Anders ska få komma in. Kristina och sen Stina och sen Lars-Anders. Ja, jag tänkte också, då hoppar du.
Okej, jag kör gärna den.
Ja, men jag tänkte vi skulle avsluta den här rundan, så att om det är okej för dig att vänta. Stina. Stina först och sen får du komma tillbaka, Lars-Anders.
Nej, men jag tycker att det är en intressant tanke. Det kanske är så att att det skulle vara oerhört mycket mera kvalitet i de kommersiella om inte public service fanns. Men frågan är om det är värt ett sånt, alltså om det skulle vara värt att äventyra det, om man tänker långsiktigt, om man har en modell som fungerar. Och jag skulle vilja koppla an lite grann till det där du säger, Boa, alltså om friheten. För att jag har ju också varit i, som Kerstin sa, var på Orionteatern innan i 8 år, alltså som chef på en av de största fria grupperna i Stockholm, och jag trodde att jag då liksom var en slags fri kulturarbetare. Och väldigt många sa till mig när jag började som chef här att men har du inte gett upp din frihet? Och för mig så blev steget precis tvärtom. Jag skulle säga att jag har aldrig i mitt konstnärskap upplevt att jag har varit så fri som idag. För att idag så kan jag för första gången ägna mig med 99% av all min tid åt att försöka göra bra teater. Och det kunde jag aldrig i det så kallade fria kulturlivet. För där ägnade jag 99% av all min tid till att jaga pengar, till oro för att kunna betala folks löner, till moraliska överväganden om jag skulle hyra ut teatern för en strippdanstävling. Alltså, det var liksom ett ständigt tullande på det som jag menar är konstnärlig frihet. Medan helt plötsligt så behövde jag inte bekymra mig om det och upplever att nej, men nu kan jag syssla med det som jag tycker bör finnas i ett demokratiskt samhälle. Nämligen en plattform där vi vet att här finns det en konstnärlig verksamhet. Och det var rätt omvälvande för mig att göra den resan från att ha trott att jag var fri till att uppleva att nu är jag fri. Sen kanske jag kommer att jobba på Timbro ändå och säga att jag är fri då. Jag vet inte, men så har jag upplevt det.
Lars-Anders, så tänkte jag att vi skulle byta spår.
Ja, jag börjar känna mig som en jonglör här, för jag har suttit och väntat på att replikera på förra angreppet från Stina. Men nu ska vi se att man ska samla upp de här bollarna lite snabbt. Först till Alexandra. Alltså, det finns en anledning till att jag tittar på SVT:s morgonnyheter och inte TV4:s morgonnyheter. Jag håller med dig om att det har förflackats. Och alltså, den här kvalitetsjämförelsen som du gör, Boa, när du tittar på det kommersiella utbudet, jag håller med, det är sämre. Men det beror ju på den utvecklingen som jag beskriver. Man ska titta på vad marknaden kan åstadkomma vad gäller kvalitetsjournalistik. Då måste man jämföra med de aktörer som har funnits länge och som dök upp på marknadens villkor. Om du säger att Dagens Nyheter är sämre journalistik än vad till exempel SVT är. Det är så man kan jämföra marknad mot public service. För jag menar, Access TV som sänder en massa gamla BBC-dokumentärer, det är naturligtvis intressant för en nischpublik, men det går inte att jämföra. Men stora mediehus som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och så vidare. Sen är det naturligtvis extremt förnämligt att några få människor kan få sitta och göra vad de vill på licensbetalarnas bekostnad. Förstår att det är en helt fantastisk tillvaro. Jag har det jättebra på Timbro också, som får föra ut de åsikter som jag tycker är viktiga och så. Men jag tycker inte att det riktigt är ett argument för hur man ska bygga upp hela samhället. Och när du då frågade om jag tyckte att den fria marknaden var ett överordnat mål över kvaliteten. Nej, jag tror ju på den fria marknaden för att jag tror att i slutändan får vi bättre kvalitet. Vi kommer även att få en massa skräp naturligtvis, för marknaden består ju av oss alla och väldigt många av oss har ju dålig smak och väldigt primitiva intressen och så vidare. Men det finns alltid nischmarknader. Kolla på musikbranschen till exempel, där det har funnits hur många smala nischgenrer som helst som lockar en publik som har drivits helt på marknadens villkor. Små subgrupperingar inom black metal som lockar en väldigt liten smal publik, men som ändå kan bära sig för att folk köper de skivorna och går på konserterna och så vidare. Marknaden kan säkerställa kvalitet, men vi kommer få en massa skräp på köpet. Vi kommer få vinprovningar och en massa elände i TV även. Men jag måste bara avsluta med att hemfalla åt den här anekdotiska argumentationen. När folk säger att det var så fruktansvärt bra innan man fick konkurrens på medieområdet, då brukar jag visa upp ett klipp av det här programmet Har du hört den förut? Från 1980. Verkligen i det här public service-drömmen som folk går runt med. Det är så förfärligt tråkigt. Alla skämt i programmet går ut på att någon visar sig vara full. Och det pratar de om i åtskilliga minuter. Jag vet inte hur långt det är, men det är alltså... Så att säga att public service borgar för kvalitet, det går ganska lätt att med många exempel bevisa att det är intressant.
Fast den där var det väl åtminstone en public service-företrädare eller för detta som hävdade att just konkurrensen var bra också för... Så att den här... Det kommersiella och public service lever naturligtvis i en, om man får säga, oheligt samboförhållande. Men frågan är då till den här församlingen, kan man hitta andra former som skulle kunna leverera samma mångfald Det är inte jag som ska svara på det. Jag bara ställer frågan. Kristina.
Alltså jag tror jag tar den här som jag tänkte göra.
Ja, men du får gärna börja. För jag hade tänkt att du
skulle leta snabbt bara replikera på det där.
Att jag...
Vänta, vill du replikera
det? Jag skulle bara jättekort vilja, för att du får det låta som att det handlar om att jag ska vara lycklig för att jag har fått min egen lilla lekstuga. Och det är ett väldigt vanligt argument när man försvarar liksom offentligt finansierad, när man ska demontera liksom ett försvar för offentligt finansierad kultur. Och jag menar att det är inte för min skull som Radioteatern finns. Det är inte jag som är glad för att jag sitter här. Jag är glad för att det finns den plattformen. Men sitter man då på en sån post som jag gör, så innebär det ju en oerhörd makt. Och makt är förenat med ett enormt ansvar. Att dela med sig den makten. Och att se till att andra aktörer kommer in. Alltså att skapa en mångfald inom den ramen. Men det är första gången som jag har möjlighet att göra det. Det handlar inte om att jag sitter här och gör vad jag vill. Och det, jag vill bara liksom säga det. För att det är ett väldigt vanligt sätt att försöka...
Både att dela med sig och att bli granskad. Kristina, varsågod. Mm. Du hade en ny tråd.
Det där var ju retorik, vet du.
Ja, men det är därför jag måste liksom montera sönder den.
Ja, det är bra. Jo, alltså, jag sa ju tidigare då att jag tycker att det är bra med det här, att det finns en konkurrens på mediemarknaden. Ingen tvekan om det. Men jag tror också att det är viktigt då att public service är så starkt så att det är public service som på något sätt håller uppe kvaliteten i en sån här konkurrenssituation. Men nu börjar jag undra, nu pratar vi nästan bara radio och tv, privat och public service. Jag skulle vilja ta in tidningarna idag och konkurrensen som blir lite större av en helhet. Kerstin och jag sitter i en jury för årets dagstidning och har haft anledning att gå igenom och sätta oss in rätt mycket i sitsen på tidningssidan här under senaste veckorna. Och det är väldigt oroväckande. Det är ingen tvekan om den här stora strukturomvandlingen som pågår på tidningssidan. Och där man, när man kommer med sina paket, vilket jag förstår att man på ett sätt måste ha, så går det mesta ändå ut över journalisterna. Alltså det är ju bara att dra ner folk som gör att man då börjar tjäna pengar igen. Och vad kommer det här att leda till? Och vad har public service här något ansvar till och med i förhållande till tidningarna? Ska man ta hänsyn till att tidningarna har allt färre journalister som kan göra ett bra jobb? Finns det med andra ord en risk att public service blir för stark?
Jag tycker det är en sån relevant fråga som jag verkligen... Vi var inne på den lite grann när Boa gjorde sitt första inlägg. Jag tycker att det där är en demokratifråga att titta på mediesituationen i som helhet. Och jag har precis samma fråga som du, nämligen vad händer med pressen egentligen? Alltså, nu talar man om pressen som det bara vore papper, men det är en journalistik som förekommer på andra villkor i ett medieutbud som har varit så oerhört väsentligt för demokratins utveckling och opinionsbildningen i Sverige. Så att jag är glad att du tar upp den tråden, för jag ställer mig också frågan. Jag har inget svar. Jag hoppas ni har svar. Vad kan public service göra i ett sånt läge? Och är min fråga egentligen att ett svagare public service, hjälper det upp? Alltså ett public service med mindre resurser och möjlighet att inte får vara i den utsträckning man själv bedömer det relevant att vara på webben, hjälper det en tidningsmarknad egentligen? Där det handlar egentligen om internetutveckling, det handlar om Google, det handlar om annonsplacering och så vidare. Boa och vinkade, och sen var det Berit och sen Lars Anders.
Ja, för att ta upp din tråd så tror jag att jag tror, som jag sa tidigare, att public service kommer att spela en allt större roll. Jag tror att digitaliseringen som sker nu av mediamarknaden, och ni är ju digitala redan, eller ni har förutsättningar att vara 100% digitala. Medan jag menar, en tidningsproduktion, den är som den är. Och de kommer att få det tuffare och tuffare. Och vi ser redan nu förändrade konsumtionsmönster när det gäller medierna. Och då kan jag, alltså pressstödet har väl fungerat rätt bra, framförallt de första åren, men de sista 20 åren, alltså från 90 och framåt, så har väl kanske pressstödets utformning varit mer konserverande än att det har gett mångfald. Man har hållit vid en del under armarna som kanske skulle ha behövt ruskas om lite grann. Och jag tror att... nu visste jag inte det förrän jag såg deras remissvar, att min gamla arbetsgivare, nu är det 30 år sedan, Journalistförbundet, tycker att man ska omforma det här pressstödet från att vara ett tryckbidrag till att vara ett redaktionellt stöd. Alltså så att det blir oberoende av distributionsform, om det är på papper eller om det är via webb eller om det är på något annat sätt. Och jag tror att det är en mycket klokare inriktning att göra det. Men det är klart, alltså de här sakerna, det finns så många försvarare av de gamla strukturerna. Det finns maktgrupperingar inom de olika politiska partierna som vill behålla de gamla strukturerna och känner att det här är hotfullt. Det finns journalister och andra yrkesgrupper som ser det också. Men jag tror att ska man satsa på någonting framgent, och jag tror att det är nödvändigt med en mediepolitik som innebär stöd till public service men också stöd till privata aktörer. Och alltså, det kan vara ideella föreningar, det kan vara företag också. Men där det handlar om alltså stöd till det redaktionella. Och skit i tekniken, alltså det får man väl välja då. Låt då oss medborgare konsumera tidningar eller vad det nu är för någonting. Men stöd bra journalistik. Det är det jag tror att man måste ha. Och det måste samhället göra på ett bra sätt utan med armlängds avstånd minst mellan politiken och beslutsfattarna och redaktionerna.
Vilket låter sig lätt sägas, men vi kanske ska komma in på det sen. Men så utmärkt att du har begärt ordet, Berit, för då som politiskt ansvar. Får jag skicka med dig en fråga? Mm. Reklamskatten som jag har undrat den senaste åren, varför behöver tidningarna betala in den? Det är inte ingen stor summa, tror jag, i sammanhanget. Men det i alla fall vore en fantastisk gest att ta bort det som ett stöd för journalistiken.
Ja, jag börjar i den andra änden så kommer jag dit. Alltså, i Lars Anders värld så känner jag att du utgår ifrån att köpkraft, att möjligheten att välja är väldigt rättvist fördelat i det här landet mellan individ eller geografi eller grupper. Och det är ju det som inte är verkligheten. Att man faktiskt har den möjligheten att välja. Det stärker mig i uppfattningen om att det är bra med public service. Så att vi för en förhållandevis liten summa kan få väldigt mycket. Vare sig det är nyheter, vare sig det är barnprogram eller kultur eller någonting annat. Men sen så vet vi ju, precis som kulturmönstren, att välja bort en tidning är inte svårt om man går på socialbidrag. Vi har inte ens haft en socialbidragsnorm som har gett tillåtelse att ha ett internetabonnemang. Då blir det liksom en hypotetisk diskussion att säga, men vi kan välja om vi får läsa tidningen i papper eller på webben. Ja, en del har faktiskt inte möjlighet att välja något av det. Och det andra är ju kapaciteten. Det är samma byar idag som inte får någon dagstidning på lördagar som heller inte kan ladda ner Svenska Dagbladet på plattan därför att kapaciteten finns ju inte. Det står ju bara surrar. Vi får liksom ingen SVT Play heller. Så vi måste ju utgå ifrån att om media är till för att verkligen ge människor en röst och vara en grund för demokratin, då måste ju också förutsättningarna för det finnas. Och dit hör, och jag menar pressstödsutredningen är ju ändå överens om nu att det är mer redaktionellt stöd än distributionsstöd. Personligen kan jag befara att det blir ännu fler som blir utan tidning när distributionsstödet försvinner. Men vi får se hur snäll posten är i sitt samarbete.
Varför måste det vara både antingen eller?
Jo, men förut så var ju distributionsstödet...
Ja, men kan det vara både distributionsstöd och att man konstruerar ett sånt och ett redaktionellt stöd?
Om den ekonomiska viljan finns hos någon regering skulle det naturligtvis vara...
Skulle det vara en linje för socialdemokratin?
Ja, Socialdemokraterna som har suttit i pressstödsutredningen har ju gått med på det här där för att skydda just redaktionellt arbete för att upprätthålla kvaliteten. Sen ser vi ju alla de andra problemen. Det finns snart inga fristående tidningar som står mig nära. Det finns en i Sverige idag. Alla andra är uppköpta av koncerner. Och du ser det möjligtvis på två olika ledarsidor. Men sen ägs de... Det heter Värmlands Folkblad.
Dagens Arena också.
Jo, men alltså, ja, av de gamla ja. Så är det ingen mer. Inte Dala-demokraten, inte Norrländskan, inte så. Din fråga om reklamskatten kan jag personligen tycka att den borde vara ganska enkel att lösa, och det är ett krav som har funnits länge. Jag kan dock säga att jag känner lite igen att den finns som förslag hos oss nu i opposition, men vi kan mycket väl leva med den.
Då ska jag bara fråga Margareta, som den andra politikern som får ta ansvar för politiska. Skulle ni vara beredda att avskaffa reklamskatten? Att avskaffa reklamskatten för tidningarna?
Den frågan har inte vi gått in i, okay. faktiskt.
Okay. Var du
alltså,
klar?
Får jag bara säga, Kerstin, ja. Att jag tycker att alltså det känns som när det gäller politikerna att inte ni riktigt har tagit till er hur den här situationen ser ut idag på framförallt tidningssidan. Och det här att man inte, visserligen inte reklamskatten är inte någon jättestor, men det är 25% och det har inte tv-reklamen. Är som om det inte finns på dagordningen. Och så har man då suttit med pressutredningen. Och sen är det slut, känns det. Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för det här. Sätt er in i det här och försök att göra vettig politik och ur det här som Kerstin sa, alltså ur demokratins synpunkt.
Men har man inte skyldighet om man sitter i riksdagen och får betalt av mig och andra svenska skattebetalare att kunna ta ställning i en sån här viktig fråga, Margareta Larsson?
Det är så att det har hänt ganska mycket turbulenta saker i vår riksdagsgrupp, vilket har gjort att vi har fått gjort en hel del, vad heter det, vi har fått byta runt i utskotten.
För att ni har haft så många rasister, menar du, eller?
Ja, det svarar inte jag på, för det var ganska lågt.
Men,
ja. Men det här gör ju då att många av oss har hamnat i utskott som vi inte behärskar riktigt. Jag kom i kulturutskottet efter jul någon gång, eller i vintras någon gång. Var med bara några månader, sen har jag blivit sjukskriven i flera månader. Och under den här perioden så vet inte jag riktigt vad de andra har pratat om när det gäller vissa frågor. Det finns också vissa saker som inte vi hunnit skaffat oss en inblick i. Men jag kom tillbaka på min sjukskrivning bara för några veckor sedan.
Men får jag fråga dig, när du hör den här diskussionen kring reklamskatten, kan du ta en personlig ställning till den frågan för att se om den kan vara en fråga att driva i ditt parti?
Ja, det vet jag. Personligen så skulle jag vilja sänka den i alla fall.
Okej, hur mycket då ungefär? Alltså, hur mycket skulle du vilja sänka den med?
Det kan jag inte säga nu, utan det här måste vi ha en diskussion om innan jag säger någonting.
Okej. Berit, vill du bara fylla på eller?
Ja, lite till Kristina. Jo, men jag håller med dig om det, att det är klart att fler borde fördjupa sig i det och se det. Men jag tycker också när vi diskuterar det med tidningsmänniskor så är det ju inte säkert att svaren finns givna där heller, utan det är liksom en ganska, jag har ändå, ska jag säga, flera väninnor som är vd:ar i tidningsbranschen, så är det liksom inte helt off. Och det är klart att lösningarna på utmaningarna, exempelvis att yngre människor inte prenumererar på en tidning, det är som min 25-åring säger, jag känner bara en som har en tidning och det är jag, och det beror ju på att ni har betalt prenumeration. Ja, det är sant. Det har vi gjort, för vi tycker fan om jag ska ha en morgontidning. Liksom. Det hör till. Men sen hans kompisar, de läser ut ens på nätet. De kanske tar metro på bussen, de kanske skannar av. Men tidningsläsande tycks ju i viss mån vara en generationsfråga. Och det kanske inte ett skattesystem heller råder bot på. Då är frågan, är det vi i föräldragenerationen som flera borde gjort som jag? Eller ska vi acceptera den här förändringen? Och vad är det då som för stöd som ska in?
Men det,
och det kan jag tycka att nu vet inte jag hur pressstödsutredningen har jobbat utåt. Jag vet att det finns en del kloka tidningsmän, får man säga, och en och annan kvinna i den utredningen. De kanske skulle ha öppnat upp för en diskussion om det nya på ett helt annat sätt än vad de har gjort. Det kan ju vara att de har varit liksom för låst och haft för mycket tunnelseende. Och då är det en uppgift för politiken när utredningen väl är lagd. Och vad regeringen tänker göra, det har vi ingen aning om. För vi har en regering som sällan eller aldrig kommunicerar med oss i oppositionen om vare sig public service eller mediafrågor. Så det får vi väl gissa oss till det kommer något.
Men eftersom ni ändå aspirerar på makten då om ett år, så vore det ju bra om i alla fall Socialdemokraterna började med att skaffa sig
absolut
ordentlig politik. Och jag säger inte att tidningsledningarna idag vet hur man ska lösa problemen. För det gör man inte. Det är en jättesvår period. Men att man har det ekonomiskt väldigt kärvt. Och då kan man säga det enda de är riktigt så här överens om, det är ju att de vill bli av med den här 25-procentiga annonsskatten.
Ja, det hävdades.
Och det skulle man ju då kunna ha löst, kan man tycka, och ha med i budgetproposition och även i oppositionens motförslag i år då.
Ja, det hävdades ju i den hearingen som riksdagen hade kallat chefredaktörerna till. Där tog ju både Daras Kinn och andra upp det där. Jag vill lämna ordet till dig, Lars Anders, igen. Ja. Ny runda här.
Ja. Ja, precis. Jag vill börja med att inskärpa att jag är mycket väl medveten om att köpkraften ser väldigt olika ut. Så ser det ut i min värld och förhoppningsvis alla andras också, att vi är medvetna om det. Men jag tycker utifrån det att det är mycket märkligt att man då sitter och försvarar ett system där man har den här regressiva avgiften som faktiskt tv-licensen är. Där ju lägre inkomst du har, desto mer betalar du proportionellt för då public service-bolagens verksamhet. Det är ju inte alls rättvist om vi ska använda ett rättvise perspektiv. Sen undrar jag också om du har någon statistik som kan visa att public service-bolagen är mer konsumerade bland då mindre köpstarka grupper jämfört med de privata mediebolagen, så tror jag verkligen inte att det ser ut. Så det var ett lågt tjuvnyp, måste jag säga. Nästa fråga, eller den själva grundfrågan här då, vad public service-bolagen kan göra för att stimulera den här vacklande mediemarknaden. Jag tror inte att de kommer att avskaffas, så då kan man ju istället fråga sig hur ska de agera som marknadsaktörer? Fördelen med att vara ett public service-bolag är ju att man behöver inte konkurrera. Man har sin finansiering säkrad. Varför agerar man då som om man var tvungen att konkurrera? Som i den här artikeln i radiotidningen som utlöste debatten med tidningsutgivarna. Varför har man som ambition att stjäla läsare från aftonbladet.se? Varför föresvävar det ens ledningen på Sveriges Radio att agera på det sättet? Man behöver ju inte det.
Det var inte de närvarande, men jag menar, jag kan ju, vad man undrar är ju, det görs ju också några andra saker i public service, minoritetsspråk, radioteater, en del andra saker som man inte återfinner på andra ställen. Hur ska det härbärgeras i så fall?
Jag
har inte sett någon kommersiell aktör som har tagit sig an dem.
Det som jag svarade på nu var hur man skulle agera för att stimulera att mediemarknaden fungerar. Och då tror jag att man måste sluta att tänka att man konkurrerar. Okay. Jag har ju själv suttit på då public service-redaktioner där man verkligen har sagt åh, nu måste vi hinna före TV4 med den här nyheten. Varför då? Man konkurrerar ju inte. Man har ju, de säger att vi ska inte vara ett alternativ utan ett komplement.
Ja, kan man inte resonera så att allmänheten ändå är betjänt av viktig information, att det kommer fram så fort som möjligt, att man inte sitter och väntar med det till nästa dag?
Men varför
är det inte ett allmänt intresse att information är ju hårdvaluta för ett antal människor som ska agera?
Ja, absolut. Och det här var ju min poäng i debattens första del, att när mediemarknaden konvergerar, när alla agerar på samma plattformar jämfört med tidigare när det fanns etermedier och tryckta medier, då blir det också en ohållbar konkurrenssituation. För då blir det inte så att det som är på tv på kvällen kommer i tidningen dagen efter och ingen konkurrerar med den andra.
Stina?
Ja, jag vill knyta an till det och till din fråga som var till oss, Kerstin, här. För jag tror tyvärr att du har helt rätt i att det är inte, och tittar man, alltså, det är inte i de grupperna som du försvarar, Berit, och som jag också jag försvarar det sättet att tänka, men det är inte de som i högst tar del av ett public service-utbud. Det tror inte jag heller. Och där menar jag att vi har ett mycket, mycket större ansvar på oss som public service-bolag, som jobbandes här, att inte se oss, som precis som du säger, som alltså, se den möjlighet vi har att jobba långsiktigt med publikarbete, eller vad vi nu ska kalla det. Från teatern så pratar jag om publikarbete, men att nå människorna i landet, medborgarna, med att vi faktiskt finns, att det här är er kanal, det här är ert radiostation eller tv-kanal. Eller, för att när vi, eftersom att just för att vi inte konkurrerar så har vi faktiskt den möjligheten att jobba långsiktigt på ett helt annat sätt än vad man av tradition har tagit tillvara i ett sånt här hus, eftersom att man tidigare var mycket, mycket mer ensam. Och det tycker jag är ett ansvar som vi skulle kunna ta mycket, mycket starkare. Och där knyter jag an till den fråga du ställde, Kerstin, vilket ansvar har vi alltså inom public service? Så det är den ena grejen. Det andra tycker jag är att faktiskt föra en mycket, mycket mer seriös diskussion, apropå det du sa i ditt absolut första inlägg. Alltså, hur brett ska vårt uppdrag vara? Ska Petre sända ett program som gör, nu vet jag inte riktigt vilket du syftar på, som gör nära av Timbro?
Tankesmedjan.
Ska vi sända Melodifestivalen? Ska vi, alltså, är det vårt uppdrag när det finns så många andra aktörer? Den diskussionen tycker jag skulle behöva lyftas mycket, mycket mer alltså inom public service. Och sen också då, vem ska definiera det? För låter vi er politiker definiera hur brett uppdraget ska vara, då har vi ju sålt vår frihet. Det är trots allt vi som borde definiera det, men då borde vi göra det mycket, mycket hårdare. Och sen tycker jag också att man borde ha en diskussion om vi, och det här kanske man inte ens får säga, men behövs det med dagens teknikutveckling och nu när alla liksom, det digitala, det pappersmässiga, när allting blandas, behövs det tre bolag inom public service? Alltså den diskussionen borde i alla fall, alltså, jag kastar bara upp, alltså, när du säger vad kan vi göra, jag tycker att det här är de frågorna som jag tycker att vi borde diskutera mycket, mycket mer om vi ska säga att vi tar något ansvar för liksom den totala mediesituationen.
Margareta?
Jag tyckte det här var intressant. Jag tycker du har rätt i en del, just det här kritiken till att det blir den här typen av konkurrensen. Det ska vara snabbare, vem ska komma först med nyheten. Och det är det här som är så farligt, för att då får vi ju ett slarv. Vi får ju en sämre kvalitet rent generellt, en snuttifiering kanske av nyheter som mest handlar om TT-telegram eller TT-meddelanden och såna här saker. Jag tycker då hellre att det är bra med konkurrens, men man kan konkurrera på olika vis. Så public service tycker jag ska konkurrera med kvalitet. Långsiktig, ett djup och en bredd och långsiktighet när det gäller analysen med korrekta källor. Och så kan få upp förtroendet för människor, för public service. Sen det här med att vad ska egentligen vara utbudet som du nämnde här, är också intressant. Men jag har ju tänkt mig så här att de här kommersiella kanalerna är inte särskilt intresserade av de här speciella grupperna i samhället, som exempelvis funktionshindrade personer eller andra smalare ämnen. Men här kan ju public service lyfta den typen av bredd. Och just sportengagemang och melodifestival, allting sånt här, och kultur och även de här mindre. Jag tycker det är väldigt bra i public service med de här granskande reportagen. Uppdrag granskning tycker jag håller väldigt bra kvalitet exempelvis. Mm. Och det här tycker jag är en bättre konkurrens än den som du tyvärr upplevt, att man ska ligga först med nyheter kanske.
Okej. Boa, och sen skulle jag Berit också på den här listan då. Sen skulle jag vilja byta ämne igen. Boa, varsågod.
Jag tycker att vi har blandat ihop, eller inte jag möjligen, men Lars Anders i alla fall, marknaden å ena sidan och konkurrens å andra sidan. Därför att jag är helt övertygad om att även om marknaden ibland inte kan lösa problem, så kan man faktiskt skapa en konkurrens genom att ge förutsättningar för fler aktörer att finnas. Marknaden är ju till för att finansiera verksamheten, och ibland funkar inte det. Men man kan ju faktiskt skapa en konkurrenssituation, och det är klart att det finns en samordning inom public service-koncernen. koncernen här. Men det är klart att det finns också en konkurrens mellan olika redaktioner och program, och det tror jag är väldigt bra. Men det vore livsfarligt om vi skulle centralisera all nyhetsbevakning och så. Jag tror att det är absolut nödvändigt att se till att det finns olika alternativ. Och det gäller också nyhets... jag håller inte alls med Margareta i det hon sa nu senast om att konkurrens mellan nyhetsredaktioner leder till slarv. Jag är helt övertygad om att det finns en professionalism där som gör att man anstränger sig mer om man vet att det finns andra som jagar de här nyheterna, de här vinklingarna eller nya fakta eller någonting sådant. Sen så finns det andra problem med den här när alla löper efter en och samma boll och så. Ja, det tror jag. Sen, den fråga som Stina ställer här, nämligen ska public service få hålla sända Melodifestivalen eller ikväll landskampen mellan Sverige och Österrike och den typen av underhållning, om jag ska kalla det. Ja, det tycker jag, därför att de internationella erfarenheterna av public service företag, det finns ett public service företag i USA, men det är supersmalt och ingen tittar på det, och jag tror att det är väldigt viktigt för att ge också dragkraft till den här typen av, vad ska jag säga, samhällsprogram, undersökande journalistik och sådant, att man hittar till de här kanalerna genom att det finns också bra underhållning och den typen av mer eller mindre kommersiell verksamhet. Jag tror att det är jätteviktigt för att upprätthålla public service så att de får nya lyssnare och nya tittare faktiskt. Jag tror att det vore förödande om vi skulle nischa in public service till en extremt smal, kulturell, vetenskaplig journalistik eller någonting sådant. Det vore väldigt olyckligt.
Berit?
Ja, Boas har det ena som jag ville säga. Jag har sagt ibland, vi ska inte ha tråk-tv, utan det är därför som det är så viktigt att det finns både och. Men det är ju faktiskt nästan 6 miljoner människor som lyssnar på radio varje dag i det här landet. Och vad jag menar med sannolikheten att alla människor kan se, det är ju ändå att det är den lägsta nivå på kostnad för att se tv. Sen kan man betala till och så får man mer kanaler och hockeymatcher laddade hem och allt vad det är. Och det liksom... den möjligheten att nå många människor måste public service-företagen vara väldigt rädd om. Alltså barnkanalen för alla barn istället för bara tecknade serier eller någonting annat. Så det är liksom det som är själva uppdraget för public service. Det är det som är skillnaden mellan dem och de andra.
Jag skulle faktiskt vilja använda den kapacitet som vi har här av Alexandra som faktiskt har sett public service inifrån och utifrån i Grekland och här. Vad kan, när du ser på public service här, finns det någonting som du tycker vi kan ta med oss från grekisk public service? Jag vet att du har kritiserat det heavily, verkligen i din bok och också medan den här diskussionen pågick. Men jag undrar om det är ändå en fråga som jag skulle ställa till dig.
Ja, men om man då bortser från partitillsättningar, från korruption, från att public service i väldigt hög utsträckning fungerar som en megafon för regeringspartiet och så vidare, så finns det en uppfriskande polyfoni ändå i det utbudet som finns. Och det kan man inte tala om nu, för att just nu finns någon temporär public service-kanal, så det funkar inte. Och sen så fungerar den gamla public service-kanalen som en pirat station som sänder på webben. Så 2600 personer sparkades, 500 har tillsatts till en ny regeringsvänlig kanal, och de som sparkades fortsätter att jobba oavlönade och sänder på webben som vanligt. Så att, men det som fanns var att dels att en enorm seriositet och stolthet kring kultur. Kulturen får verkligen ett enormt utrymme, och det pratar vi om lite grann. Nej, men alltså att man i flera timmar kan diskutera teaterföreställningar eller kulturens betydelse i ett program som inte behöver vara, ni vet, som SVT-debatt. Nej, men förstår ni? Att samtalen får ta tid, att människor får bre ut sig, att gamla människor får vara med i tv. Ganska mycket att diskutera. Och olika konstellationer. Och det... jag häpnade faktiskt. För det har jag också sett i fransk tv. Vilket enormt allvar och vilken enorm uppskattning man på något sätt närmar sig, vördnad man närmar sig kulturen med. Det är lite av Stina Oskarssons sätt, tycker jag, att närma sig och att lyfta upp så här världsklass. Och för mig då, som kommer, som har den här, ni vet, en bakgrund som inte har haft tillgång till den här världen och inte växt upp på teatrar och inte haft tillgång, så är det här faktiskt någonting som jag känner berikar mitt liv. För så att inte bara sätta på tvn och få tillgång till detta. Det skulle man nog kunna lära sig. Och också samtidigt en ganska anspråkslös känsla till att det är ju bara tv eller radio. Att vi i Sverige kanske planerar alldeles för mycket, det får ta alldeles för mycket tid, att vi händer det någonting, är det på något sätt en invasion någonstans i världen i sista sekund, så känns det som att folk inte gärna vill riva upp hela dagens körschema. Förstår ni? Där kunde man riva upp vad som helst, när som helst, för vilken sekund som helst, så var det en stor demonstration som ändå rev upp allting. Så det fanns en direkthet, det fanns en puls, det fanns det. Men annars så tror jag tvärtom, att mina grekiska kollegor vill lära av svensk public service och hur vi arbetar här. Och det jag känner när jag lyssnar på er, alltså jag trodde aldrig faktiskt att jag skulle hålla med Margareta, en sverigedemokrat. Det är så roligt, Margareta, det du sa, tycker jag. Och det, jag håller verkligen med dig. Och jag hoppas att du kämpar för det du sa nu. För jag har antecknat exakt vad du sa. Att det är så bra med public service, med smala intressen och funktionshindrade och andra grupper. Och då misstänker jag att du givetvis nämner alla minoriteter, etniska minoriteter som vi har i Sverige, och alla invandrare. Alltså alla vi som inte har trasmattor på väggarna. Och det är ju tack vare dem och SVT som jag sitter här. Jag hade ju aldrig fått sitta här. För 1995 fick jag göra ett program som heter Mosaik, som handlade om mångkultur och immigranternas rättigheter och skyldigheter och så vidare. Och jag fick ju sparken när jag blev mordhotad av nazister. För det tyckte redaktionen var jobbigt. Det var ungefär som att jag hade blivit våldtagen, om man tyckte att vi ska inte ha någon tjej som blir våldtagen. Så ut med våldtäktsoffret. Men det som var viktigt under de tre åren, när jag kom in så var det jättelåga tittarsiffror. De tre dubblades. Därför att, jag tror att människor, vadå smala intressen? Det där handlar om Sveriges samtid och framtid. Vi samexisterar. Vi behöver ett pågående samtal, en kontinuitet. Att med allvar föra en dialog kring frågor som, vilket land vill vi leva i? Hur vill vi leva? Att människor får vara subjekt även om de har jättekonstiga namn och kulturer och religioner. Förstår ni? Att de inte bara får vara med om det är Husbykravaller eller om de kanske har vunnit något konstigt pris. Att man faktiskt kan få föra samtal med sverigedemokrater om deras syn på vad som är ett demokratiskt samhälle och vad det betyder, det här med mänskliga rättigheter. Så det är sådana frågor som jag är väldigt glad över att Margareta Larsson vill driva. Och att public service verkligen blir ett flaggskepp för ett demokratiskt flaggskepp där man skapar sådana utrymmen som tyvärr kommersiella kanaler inte har visat, ni vet, minst ambition, för att de känner nog att det inte kanske säljer så bra.
Alexandra, jag måste också ta på mig det som har suttit som chef i Sveriges Radio och där det här har varit en fråga. Kristina vet det också, och Stina vet också att det är en fråga som man tar på stort allvar. Ändå tycker jag att jag lyckades inte åstadkomma någon särskild förändring fastän jag faktiskt hade ambitionen. Har du någon idé om vad är det som brister? Är det att vi inte ser? Har vi dåliga kontaktnät, brukar man ju säga, och så vidare. Vi har en hel högskola alldeles utanför Stockholm som heter Södertörn, som är fantastiskt när man kommer dit, och föreläsby som man kommer till Göteborgs universitet. Vad kan vi göra?
Jag tror att det finns en vilja, men det handlar om att släppa in mångfalden, oavsett om den är klassmässig, om den är geografisk, om den är etnisk eller så vidare. Det handlar lite grann om att våga gå nya vägar. Alltså det är så intressant, för trots alla att man i teorin ändå annonserar någon slags välvilja, så vet jag inte hur många jobb både jag och alla mina vänner som är högutbildade och kompetenta har sökt men inte fått. Och jag kan tyvärr inte se det som något annat än diskriminering. Jag är väldigt ledsen att behöva säga det. Att det finns en kanske instinktiv, en subtil... Det finns någon mekanism, det finns ett glastak som kvinnor här har känt av i decennier, i en massa år. Det finns liksom en omedveten, kanske motvilja att anställa folk som man kanske inte riktigt litar på för att de kanske inte riktigt är ens egen spegelbild. Och det kan jag känna igen, för när jag i Grekland var redaktionschef och programledare så fick jag anställa vem jag ville. Och jag diskriminerade, jag anställde bara greker som var halvsvenskar eller hade bott i Sverige. För jag trodde att de skulle vara mer lojala. Jag trodde de skulle komma i tid. Jag trodde de skulle... Nej, men förstår ni vad jag menar? Alltså det finns sådana mekanismer, då har jag ändå jobbat med de här frågorna i hela mitt liv. Så att jag tror att vi har haft så många välvilliga projekt. Det är verkligen, ja, verkligen. Att gå från ord till handling. Och jag tror säkert att du har gjort mer än du tror att du har gjort på många sätt. Ja, men jag tror att det finns liksom fortfarande saker och ting vi kan göra. Och framförallt kan vi hålla den här diskussionen vid liv och låta människor liksom skapa och ge fler en röst helt enkelt.
Stina?
Jag skulle säga att alltså public service är absolut ingen garant för mångfald. Alltså det krävs, vi har ett oerhört långt arbete att gå här. Jag är jätterädd för den här alltså att det bidrar till en segregering av människor när man gör specialprogram för funktionshindrade eller etniska minoriteter eller det eller det eller det. Eller det. Alltså vårt stora uppdrag är ju att få det här att bli en naturlig del. Alltså vi måste ha hela den brokigheten i vartenda program vi producerar. Och för att komma dit så krävs det att vi... alltså här är ju public service som alla andra institutioner och kulturinstitutioner oerhört konservativa. För att vi har en syn på vad som är kvalitet och vi måste vidga vårt vita västerländska kvalitetsbegrepp. Och vi håller, alltså det jobbas på det. Vi är många som jobbar för det. Men vi har en jättelång väg att gå, för att det krävs att vi, som du säger, det måste in helt andra personer som jobbar här, och då är det regler om anställningar och allt sånt där som liksom också stoppar. Men det är public service, man får akta sig för att public service i sig blir något slags underverk för demokratin, för allt hänger på hur vi som är här, vilket ansvar vi tar för att fylla det begreppet med någonting och hur mycket vi vågar osäkra vår egen makt i det. Och så skulle jag vilja säga apropå det, du pratar om Grekland, det finns exempel, om man tittar på radioteatern i Danmark så skedde det där för ett och ett halvt år sedan, så de var 14 anställda och alla utom en fick sparken och sen så fick de erbjudande att få tillbaka sina tjänster, men de fick ett nytt uppdrag, de fick bara spela dansk dramatik. Och alla säger ja. För att säga att nej, men det kan vi se som en konstnärlig utmaning. För att man är... alla känner att man har sin familj att försörja. Man har liksom, och där tycker jag att fortfarande så pratar vi att det här är public service. Det, så att det, man måste också syna vad uppdragen är. Och de här förskjutningarna sker ganska nära oss också.
Det gav ju upphov till en väldigt liten debatt i Danmark och mycket större debatt i övriga Norden när den där direktivet kom från kulturministern att man skulle prioritera det.
Nej, och det gör man de konstatera. Nu. Ja. Med största stolthet så spelar de.
Ja. Men du, får jag fråga dig, Stina, som public service-företrädare. Man talar om armslängds avstånd, man talar om oberoende. Hur långt kan politiken närma sig ett sånt uppdrag att skapa en större, att kräva en större allsidighet i public service? Jag medger att jag rör mig på en väldigt farlig mark, för för som journalist vill man ha det här oberoendet, det är det som ger journalistiken trovärdighet. Men när man i den här nuvarande propositionen skriver att det ska stärkas, de nationella minoriteterna ska stärkas och man talar om ökad mångfald, finns det andra saker som politiken kan göra i det här fallet? Eller ska den överlämna ansvaret till public service? Eller
alltså, jag tycker att det är ett problem. Och här ser man exakt samma utveckling inom public service som på hela kulturområdet. Att direktiven till vad som ska prioriteras och lyftas upp blir allt mer detaljerade. Och jag tycker att man som politiker. För det tycker jag, storheten måste vara att man överlämnar den friheten åt de konstnärliga institutionerna, åt public service-bolagen. Det är liksom den makten måste man våga släppa, för det är ju liksom demokratins immunförsvar. Det här är ett uppdrag, men ni är fria. Och det innebär ett mycket, mycket större ansvar på oss som företag. Men det måste vi ta.
Men vad händer om man inte tar det ansvaret då?
Då tror jag att förtroendet kommer att sjunka. Då tror jag att det, på sikt så kommer vi inte att ha något existensberättigande. Men vi måste ju jobba åter tillbaka till det att när vi nu inte är en konkurrerar på samma villkor som alla andra, vi konkurrerar inte alls, då har vi ju den möjligheten att jobba långsiktigt. Så det är ett oerhört ansvarsfullt jobb att jobba inom public service. Och vi måste liksom lyfta det till det, även som konstnär menar jag. Och man måste våga släppa den friheten. Boa. Jag tycker inte om de här PET-direktiven.
Boa säger Lars, ja.
Jag tycker att det här är ju kanske den egentligen allra viktigaste frågan. Ska vi ha public service, vilket vi verkar vara överens om, sen kanske vi blir lite olika och har lite olika åsikter om storleken på det. Men den ska finansieras. Och hur ska då villkoren se ut för att den ska finansieras? För att vi ska ha den där armlängds eller dubbel armlängds avstånd mellan politik och den professionella, de professionella utförarna där. Och det finns paralleller till kulturområdet, och det vi ser just nu tycker jag är i Stockholm lokalt, där är en avart där man ska söka i någon slags förnyelseiver, som de säger, ska söka projektbidrag till enskilda uppsättningar och sådant. Och jag menar, herregud, ska politikerna sitta och bedöma projektansökningar då? Då skulle man sitta och bedöma ansökningar. Nu vill vi göra uppdraggranskning, nu vill vi göra ett underhållningsprogram, nu vill vi göra... Det är livsfarligt tycker jag. Alltså, där har man verkligen misslyckats. Om vi nu tror att det finns någon god avsikt med detta, nämligen att man vill uppmuntra förnyelse och sånt, så måste man hitta andra former för det. Och jag tror att alltså, utredningen kring public service här och finansieringen, jag tycker de var inne på en del bra saker. Alltså att man ser till att man fattar beslut som är långsiktiga. Alltså, det handlar om, jag tror de föreslog 6 år eller någonting sånt där. Men det var väl ingen indexuppräkning eller något sånt, så det blir lite magert. 2%, ja. Alltså det där behöver man ju lösa. Men man måste hitta den där typen av modeller. Och det gäller inte bara public service. Det gäller om vi idag skulle ha diskuterat morgondagens press- eller mediestöd, som det kanske ska heta i framtiden. Så gäller det att hitta de där modellerna. Och det tror jag, vill man det, då kommer man att hitta det där också. Jag tror att det finns en majoritet förnuftiga politiker. Man ser till också att man inte gör stöd till inom det här området till kopplat till valrörelser och sådant, utan att man har det, att man verkligen ser till att det där avståndet finns. Vill man så kan man. Och då kommer jag in på en annan sak, nämligen, jag tycker att, jag vet inte varför vi inte har pratat om det riktigt, men det är den här frågan om man ska ha licensavgifter eller inte.
Jag tänkte faktiskt komma till den.
Ska jag vänta då tills du
kommer? Vänta gärna med den, för att jag vill att Lars och Berit...
Om du lovar att komma till den så väntar
jag. Ja, jag har med det eftersom det är en sån fundamental fråga att man faktiskt avvek från utredningens förslag. Lars och sen Berit.
Äntligen. Jag har suttit och viftat sen förra gången Boa och Stina diskuterade den här frågan.
Ja, men jag tänkte att vi skulle få vila ett tag.
Så nu ska jag hålla låda. Nej, jag ska försöka fatta mig kort. Nej, jag håller ju med Stina i det som... Jag vet inte om ni kommer ihåg, det var 20 minuter sedan. När hon sa att public service-bolagen har en möjlighet att arbeta långsiktigt på ett sätt som inte de kommersiella aktörerna gör, för att man behöver inte vara publikfriande på samma sätt. Och där håller jag då föga förvånande inte med dig när du säger att det är bra att man har breda underhållningsprogram, Melodifestivalen och så, för att locka in publiken. För det första så tror jag inte att bara för att man tittar på Melodifestivalen så kommer man att börja titta på Agenda på söndagarna. Jag tror inte det finns ett sånt samband överhuvudtaget. Men det som den här diskussionen egentligen leder oss fram till, det är ju definitionen av public service. I svensk debatt och i synnerhet, eller i allmänhet och i den här debatten på scenen i synnerhet, så verkar vi betrakta public service som synonymt med tre stycken svenska bolag. Men det finns ju andra definitioner också, till exempel att man menar att det är en viss typ av innehåll som det finns ett samhälleligt intresse att det offentliga går in och finansieras, och att det innehållet skulle kunna produceras av vilken aktör som helst, att en privat aktör skulle då genom någon form av upphandlingsprocess till exempel kunna göra anspråk på att vilja producera nyhetsprogram eller samhällsprogram eller kulturprogram eller vad det nu är för innehåll man tycker är viktigt. Men den public service definitionen har ju då de här tre svenska public service-bolagens företrädare med stor framgång helt och hållet trängt undan i debatten. Det är inte alls självklart att vi ska ha tre stycken eller ett public service-bolag som ska ha monopol på offentliga public service-medel.
Utan?
Nej, vi skulle kunna ha en uppsjö olika privata aktörer som producerade olika innehåll som sändes i olika kanaler.
Som gick in och begärde pengar för särskilda projekt?
Ja, precis.
Skulle det inte bli väldigt nära koppling mellan det här innehållet och om man går dit och säger att jag vill göra ett program som ser ut som så här och så här och så här. Är det bra att ha en sån nära koppling?
Alltså, den här principen om armslängds avstånd som John Maynard Keynes formulerade efter kriget när man var orolig för att man visste att offentlig finansiering av till exempel kultur och media hade ju använts i diktaturerna som ett maktinstrument, och då vill man försöka komma undan från det problemet genom att hålla sig på avstånd. Men det funkar ju inte. Man är ju fortfarande beroende av de som finansierar den. Det är det som är problemet, oavsett om det är en marknadsekonomi eller en planekonomi eller vad det är. Man sitter i knät på den som har stålarna. Och jag menar, även om politikerna inte styr innehållet direkt utan genom ombud då, som institutionschefer, så har vi sett flera exempel på hur institutionschefer ersätts av andra som är mer lojala, och sånt händer ju hela tiden när man är missnöjd med inriktningen.
Har du några exempel?
Så, nu, skräckexempel är ju det vi har sett i Ungern till exempel.
Ja, ja, i Europa, ja. Ja, jag tror du menar Sverige.
Nej, men det är ju ingen garant att bara för att en institutionschef får driva verksamheten utan att politiken går in och petar, att det kommer att vara oberoende av politiken.
I public service är ju ett system som just har försökt att bygga in sådana brandväggar, just därför man ser oberoendet som en trovärdighetsfråga också, där publiken, allmänheten vet att så här är det garanterat, det här bestämmer, vilket... Är inte det som skiljer så att säga kvalitetsprogram från public service-systemet?
Vänta,
du talar om kvalitetsprogram i största allmänhet. Ja, det kan vem som helst göra. Men jag menar, public service-systemet är ju mer än att politikerna inte detaljerat skriver vad man ska göra för program. Nej. Utan det är ju ett system med avgiftsfinansieringen, med förvaltningsstiftelsen som äger bolagen och så vidare, där man har velat mycket, mycket aktivt, mer än på många andra håll, skilja det politiska inflytandet från.
Samtidigt är det politikerna som bestämmer hur stort anslaget ska vara. Så att det är fortfarande inte så att man är ekonomiskt oberoende.
Det är nog politiska svårt att beslut. Vara ekonomiskt oberoende, ja. Det håller jag med om. Berit?
Först en fråga till Stina. När du använde ditt ord klåfingrighet, men tänkte du också då på det här med teckentolkning och alltså de kraven? Eller tänker du på andra krav? Om du tycker att politiken ibland kommer för nära. Det skulle jag vilja veta. För själv så är jag en varm anhängare av en rad brandväggar och armlängds avstånd. Och det är klart att det blir ett bekymmer om man nu, som jag tycker regeringen försöker göra, stoppa in en massa lite extra utan att för den skull påstå att detta måste betalas. Öppet arkiv, kraven på teckenspråkstolkning och andra saker. Så går ju det utöver. Så det är ju liksom en litet närmande som inte känns bra. Därför att jag tror precis som i kulturen att Vi måste bestämma oss för att det är värt något och att det får kosta något och att friheten ryms inom den kostnadsramen. Och varje gång det inte gör det, och kulturpolitiken i Stockholm tycker jag är ett utomordentligt exempel på ohygglig klåfingrighet. Som jag inte förstår att det inte är liksom massdemonstrationer på gatorna här över det som händer på små teatrar och annat. Men det får vi ta en annan gång. Armlängds avstånd är bra.
Jag skulle vilja gå över till frågan om finansiering faktiskt. Utredningen föreslog en annan sorts tv-avgift. Det blev inte propositionens förslag, bland annat därför att just nämnda finansminister ansåg att det här var ett bättre sätt, den nuvarande finansieringen var ett bättre sätt att behålla. Då skulle jag vilja höra panelens klokskap i den här frågan. Och, ja, Lars, du kan väl börja.
Ja, jag tycker det skulle vara mycket bättre att finansiera via skatten, för då är man åtminstone ärlig med vilken det är som står bakom detta. Plus också att det är ett rättvisare system. Det är helt orimligt att den som tjänar lite ska betala proportionellt mer för public service.
Varför tror du finansministern valde att behålla avgiftsfinansiering?
Ja, varför har man valt att behålla nästan allting från tidigare regeringar? Nej, jag vill inte vara alliansens förespråkare i det här.
Nej, det behöver du inte heller, utan jag bara undrar om du hade någon idé om varför, om ett skäl till det. Jag menar, finansministern har ett icke obetydligt inflytande.
Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså att man inte, som Kristina frågade i början här, har liksom förändrat public service-systemet i övrigt. Det tror jag helt enkelt handlar om att det är ett populärt system, att det är en helig ko som det är liksom svårt att ge sig på. Men radiotjänst är det ju inte så hemskt många som omfattar med någon större kärlek, så där förstår jag inte. Jag tror inte att det finns något opinionsmässigt att vinna att behålla de här vansinniga pejlingarna. Nu har ju till och med statsministern själv drabbats.
Tycker du att Fredrik Reinfeldt ska betala?
Jag vet inte, har han någon? Vi satt faktiskt på jobbet och diskuterade, har han en privat tv eller är det statens tv han tittar
på? Den gav man ju till kronprinsessan Victoria.
Ja, exakt, jag läste det på Allians i Sverige. Ja,
den har inte kvar. Kristina, vad säger du?
Ja, alltså, jag är den som lanserade, tror jag, det här förslaget som kom i public service-utredningen 2 år innan. Och när jag gjorde det så var det, då hade jag suttit som vd här i 5-6 år och gjorde det därför att då såg vi hur viljan att betala bland yngre i det här landet gick ner. Och min rädsla var då att det skulle bli det som du förespråkar, nämligen att man skulle ta över det och göra det direkt statligt finansierat. Och därmed skulle det förmodligen vara uppe varje år och konkurrera med alla andra saker i det här samhället. Plus att man skulle tappa självständigheten i ett sådant system. Det skulle vara svårt att det nästan omöjligt ska jag säga, att skriva in det. Och då konstruerade jag ihop med några stycken detta att alla ska vara skyldiga att betala för public service beroende på att det är faktiskt en del, viktig del i vårt demokratiska system, vare sig man tittar, nyttjar ska man väl säga numera, det eller ej. Men man skulle ta ut över skattsedeln, men det ska gå direkt in till public service-företagen och aldrig passera varken Borg eller Andersson.
Inte ens rundradiokontot, utan det skulle gå direkt till bolaget.
Ja, egentligen. Ja. Sen om man har hur man riktigt konstruerar det, det kan man ju diskutera. Och jag tycker fortfarande att det här är en bra idé, och jag tyckte att jag stärktes i det också när man fick den här diskussionen, vilka är det egentligen som ska betala om man nu har en dator och inte tittar på public service kan man ändå betala. Det som också har blivit en rättssak då. Man skulle komma ifrån den typen av frågor. Det finns en viss naturligtvis risk i det här. Kan man verkligen skriva in oberoendet på det här sättet? Ja, jag tror då att det går. Och skulle man hamna i en sån här riktigt djup ekonomisk kris som någon har sagt då, emot det här systemet, då skulle politikerna i så fall gå in. Ja, men det gjorde de faktiskt på 95, 90-talet ändå. och begärde att det här företaget skulle dra ner, jag tror det var 11%.
Ja.
Så att man kan aldrig 100% gardera sig, men jag tycker det här är ett rättvisare system. Det är ett sätt att ändå garantera det här som jag då tycker är viktigt, starkt och livskraftigt public service.
Margareta, när ni ska ha upp propositionen nu i kulturutskottet, hur kommer du att ställa dig till förslaget om bibehållen avgiftsfinansiering?
Det här har vi ju bollat med till och från, och det är en väldigt svår fråga. När utvecklingen går framåt teknikmässigt så blir det nya problemställningar hela tiden. Men den här licensavgiften, den har ju uppenbart krackelerat.
Okej, fast den är 95% som betalar.
Ja, ja, men det är precis som det är precis som du sa här.
Ja, men det är faktiskt ett par miljarder. Ja.
12 miljarder. Mm. Nej, nej, inte så mycket. Ja, runt var det som utredningen. Ja. Så att
allmänheten har ju inte någon större förtroende för dem.
Men i ditt parti?
Ja, och vi lutar ju på att det ska vara skattefinansierat.
Skattefinansierat?
Ja.
Okej, så ni kommer
det blir enklast, med tanke på utvecklingen gått som det gått. Okay. Det blir enklaste modellen. Okay. Men personligen jag, nu vet inte jag riktigt om vi har landat i det som jag tycker just nu. Men personligen så tycker jag då att det ska vara efter ens förmåga att man betalar. Så inte bli en platt skatt bara, utan det ska bli efter förmåga.
Okej. Okay. Mm. Inkomstdifferentierat. Stina?
Jag tycker att alla bör vara med och betala för public service. Jag tycker att det är samma idé som med skolan, kulturen, sjukvården. Att det finns vissa saker i samhället som vi är med och betalar för att vi tycker att det bör finnas i ett samhälle, även om vi kanske inte tar del av det själva. Och jag tycker att public service bör vara en del av det. Förutsatt att man hittar en modell som kan, eller jag tror att det inom det går att hitta en modell, det Kristina är inne på, att där man kan ändå bibehålla ett oberoende och en säkerställande av en finansiering så långt det nu är möjligt, för det är ändå aldrig möjligt att hitta något som är helt vattentätt. Men jag tror att för synen på liksom vad det är att gemensamt bygga ett samhälle, att vara medborgare tillsammans, så tror jag att det är en viktig handling det här, att vi faktiskt är med och bidrar till vissa saker.
Är det inte en viktig handling det här att man vet att jag betalar min avgift till Radiotjänst därför att jag vill ha public service? Räcker inte det?
Ja, fast då har du ju fortfarande möjligheten att välja bort det. Jag tänker inte på de som betalar, jag tänker på de som idag inte
okej,
betalar.
Alla ska vara med och betala.
Ja, jag tycker det, för okej. Jag tycker det är själva poängen, att det handlar om att det är alla.
Ja, bra. Lars?
Ja, jag fick ju svara först.
Ja, visst ja. Det har jag glömt bort.
Alltså jag tror inte att det går att behålla licensmodellen. Den har börjat krackelera och utvecklingen är entydig. Det är inte så att vi kommer att gå tillbaka till en stabil licensmodell, utan det kommer att bara bli svårare och svårare. Sen är då frågan, ska man ta det via skatten eller som annars Kristinas modell med en slags begravningsavgift eller vad man... Det var ju lite, det är en tråkig jämförelse. Men jag tycker precis som Stina att alltså... Vi måste ta en kostnad, alltså vi har en kostnad som vi finansierar gemensamt för den demokratiska apparaten, regering, riksdag och sådant. Och jag tycker att när det gäller yttrandefrihet, inklusive public service, kulturpolitik och sådant, så bör det finansieras gemensamt. Och jag måste säga att löser man det med en särskild avgift som en skattedel eller om man tar det via skatten? Jag tror inte att det är det som är problemet. Därför jag tycker att man har för mycket fokus på hur vi samlar in pengarna och för lite fokus på hur vi delar ut pengarna. Alltså det viktiga är att man delar ut dem på ett sådant sätt att vi minimerar politikernas möjlighet till klåfingrighet.
Är det större idag?
Förlåt?
Är den större idag, menar du, än man skulle ha det som en...
Nej, jag menar bara att problemet är att licensmodellen håller inte över tiden. Alltså det är ju jättemånga som tittar på public service utan att ha en tv idag. Jag menar, det är så enkelt. Jag ser bara på mina barn. Mm. Och jag tror att licensmodellen, den har överlevt sig själv. Och då måste man fundera över hur gör vi det på ett annat sätt. Och det får antingen bli en avgift som en del av skatten eller via skatten. Och sen får man fatta långsiktiga beslut, minst sexåriga eller någonting sådant. Och sen får man se till att det kanske finns ett annat regelverk kring detta. Men det är klart att hamnar vi i en statsfinansiell kris, då finns det väl ingenting som är säkert. Men det viktiga är kanske inte då att det finns möjligheter att gå in och styra det redaktionella arbetet. Man tvingas möjligen att skära ned eller någonting sånt, vilket är beklagligt. Men det får man väl ta. Det viktiga är att vi hittar en modell så att det redaktionella behåller sin frihet.
Berit?
Ja, mitt parti har ju också landat i att licensmodellen är den bästa eller den minst dåliga i dagsläget. Det känns inte som att det är en jättekioskvältare, utan snarare också en fråga som man måste följa ungefär med samma argument som Boa har, att behålla liksom friheten och verkligen avståndet är ju viktigare. Jag var ordförande i kulturutskottet när ett enigt kulturutskott bestämde sig för att se över det. Och det var många partikamrater som kom: men vad i helvete har du gjort, Berit? Jo, men om ett system är bra så tål det ju granskning. Det var min bestämda uppfattning. Och nu är det granskat en gång, så att det kommer fler.
Man genomförde det här ju i Holland, gick från avgift till skatt, och genast började det liksom, man tog pengar till annat och det blev en ganska besvärlig situation. Men där har de i alla fall genomfört ett fullskaligt experiment. Alexandra?
Alltså, jag tycker ju att den grekiska modellen med att knyta avgiften till elräkningen är ganska bra. Problemet är att man nu även har knutit fastighetsskatterna till elräkningen, vilket leder till att 500 000 människor inte ens har tillgång till el. Och sen är problemet också att de betalar också för public service, tv och radio, som de inte har. Så att då blir det ju en paradox. Men samtidigt så känner jag ju hela min barndom och min uppväxt. Jag minns de här pejlarna, tv-pejlarna. Vi var så lyckliga när de kom till Rinkeby. För det var typ enda gången det kom två helt normala, blonda svenskar, etniska svenskar, till vår förort en söndag kväll. Och då fattade vi direkt. Vi visste att de inte var socialarbetare, att de inte var poliser. Och det som hände då när de kom var att vi drog ner persiennerna, alla, som på, ni vet, och satt knäppsista. Ingen öppnade givetvis dörren, trots att väldigt många kom från väldigt generösa kulturer. Och det handlade ju om att ingen tittade på svensk tv, för det fanns ingen identifikation, för vi kunde inte se sådana som oss där. Och än idag så tittar min mamma och min pappa, de bor liksom i olika delar av Rinkeby, och alla deras kompisar och alla jag känner, framförallt på tv via internet, och de kollar på så här turkiska tv-serier som tyvärr är jättepopulära nu, bland en massa etniska grupper, arabiska, ja, men ni vet, och annat. Och då tycker de inte att det kanske är så viktigt. Och det här ställer ju ändå oss som arbetar med public service. Så jag som gör ett program som heter Ring P1. Och minns när jag fick göra Sommar och jag sa till alla: åh, ni måste lyssna på ett. De visste inte ens vad det var. Men det ställer ju ändå krav på oss. Att man måste ändå producera saker och ting som engagerar människor, som inte annars känner sig sedda, hörda eller berörda eller upprörda eller på något sätt. Så att de där tv-pejlarna minns jag mest, men de kan vi nog leva utan.
Snart är det Spanarna som fyller 25 år, som är någon studio bredvid här. Så jag tänkte vi skulle försöka sluta till klockan 3, men det finns ändå utrymme för någon publikfråga. Varsågod. Jag kan upprepa det, ja. Bra.
Ja, det är ju Riksskådebanan som arrangerar det här, och vår mission är ju att fler ska få ta del av kultur, och kanske speciellt de som inte så ofta får ta del. Så därför vill jag fråga framförallt politikerna som är här. Jag vet ju att alla partier blev inbjudna, men det är två partier som är här, och då vill jag säga att det hedrar er, tycker jag, att ni kom. Och min fråga till framförallt er är hur ni ser på public service roll för kulturen.
Ska du börja, Margareta, och så fortsätter Berit.
Public service roll på kulturen?
Ja,
för kulturen. Ja. Jo, men det är helt i enlighet vad vi tycker. Det ska ju vara ett brett utbud som ska vara allmänbildad, om man säger så. Som ingår just kulturen bland annat, och med vissa andra områden som samhällsinformation och sånt där, men kulturen är ett viktigt inslag.
Okej, Berit.
Ja, och då är ju jag där med armlängds avstånd, så jag kan tycka en himla massa. Jag kan tycka att vi ska ha mer Europa-nyheter också, för vi tillhör vi faktiskt Europa. Jag förstår att vi har Värmlandsnytt och Tvärsnytt, men vi vet ingenting om Europa, som ett exempel. Så därför så tycker jag att det som du sa om det egna ansvaret i public service-företagen att klara uppdraget, det är ju där det måste kännas. Men som politiker kan jag aldrig säga, jo, men det är bra om det är så här många timmar teater eller så här mycket musik i någon av kanalerna, vare sig på tv eller radio. Därför att då kliver jag för långt i min roll som politiker. Jo, men det är ju redan gjort i sändningstillståndet och i uppdraget.
Tycker du att det är formulerat okej i den nya proppen?
Ja, men alltså, vi hade en diskussion med kompisarna från SVT hela lunchen om det här med stad kontra land. Ja. Alltså hur allvarligt tar man på det uppdraget, ja, och hur ser det ut och hur jämför man och alltihopa så för att verkligen spegla hela landet. Är det väldigt svårt, och då gäller ju det också kulturlivet. Hur svårt är det jämfört med att spegla kulturlivet i den här staden
som från Mariatorget? Bova och sen Stina. Alltså,
min första teaterupplevelse, det var Dockteatern när jag gick i lekskolan, hette det på den tiden. Min andra, det var en ruggig upplevelse. Det var Körkaren på Radioteatern av Selma Lagerlöf. Jag och en kompis tittade på det och vi blev livrädda och var tvungna att gå över till våra föräldrar som var hos hans föräldrar och träffade. Och sen är det faktiskt tv-teater som jag har vuxit upp med, och jag kan sakna det så otroligt mycket faktiskt. Så att, ja, jag är som alla andra då.
Stina och sen Kristina. Körkaren kommer vi att släppa fritt nästa år. Jag lyssnade på den här om dagen. Den är lysande uppsättning. Men där kan man ju säga att oavsett vad ni säger så är ju kulturuppdraget formulerat oerhört stark i direktiven till public service. Så att där kan man ju lugna alla som vill det. Sen kan ju jag då kanske tycka att man inte ska formulera så mycket. Men det är ju väldigt prioriterat.
Det stärktes ju väldigt mycket i den förra. I den
absolut, det är till och med stärkt nu. Så att det,
och var därför det, public service fick en uppräkning 2010.
Ja, med ett förstärkt.
Alltså när det gäller kulturen, nu har inte jag siffror, men jag tror till och med att man kan se, och då kan jag tala för tv-sidan då, att det har utan det senaste tillståndet så har man lagt ännu mer krut på att verkligen se till att public service i all sin bredd men verkligen sköter kulturuppdraget. Och sen kan man säga att ja, är det rätt då att göra den här uppdelningen till exempel på lördagar där tvåan kör opera, teater, konserter, medan det går då Dobido eller liknande melodifestival den perioden. Men så har man då valt att göra, och beroende på att ja, jag tror att man bestämmer sig för att vi har olika preferenser, men det leder också till, vilket jag tror att Tolas Andersson var tveksam till, det att om man nu har hela bredden, så säger inte det att människor som tittar på Melodifestivalen också ser på smalare program. Ingen kan riktigt bevisa det, men jag känner mig övertygad om att det är så det fungerar. Och skulle man inte ha den här bredden, då skulle det här förstärkas väldigt mycket mer, som ändå finns om man tittar på både lyssnar och tittar på public service. Så är det naturligtvis, det är storstadsbor och det är de med bättre utbildning som i första hand ägnar sig åt public service då. Men kulturen känner jag ändå är rätt väl tillgodosedd, och där inom sin egen frihet så väljer man vad ska man syssla med. Sen kan jag ju tycka att om man ska ha bredd och djup och historia och nutid, så får man vara lite så där väldigt snäll mot Stina, så är det ju Radioteatern idag. Oslagbar.
Tack. Lars, du sitter med mikrofonen, som du skulle vilja ha sista ordet i den här frågan, eller? Det är bara som jag tolkar din kroppshållning.
Svara Kristina att jag tittar ju på Agenda trots att man sänder Melodifestivalen också.
Det får man också göra. Ja. Det är ett fritt land.
Hörrni, jag ska be att få tacka panelen för ett oerhört intressant och givande samtal och väldigt generös diskussion. Och tacka för att jag fick uppdraget att hålla i det här. Och jag tror att Zenita, du vill också tacka panelen.
Ja, med hjälp av Göran då. Zenita Bergman heter jag, vice ordförande Riksskådebanan. Och jag måste säga att mer exklusivt samtal har jag aldrig någonsin varit med om. Jag vet inte om. Jag tycker det är så fantastiskt vad vi har fått upplevt här. Och jag tycker det är så jättesorgligt med alla de som inte var här. Men desto mer exklusivt för oss som är på plats. De borde också få betala. Ja, precis. Varje ord, varje suck, varje utfall är nu bandat och ni kan aldrig förneka det ni har sagt. Vi kommer att använda det i många olika sammanhang. Vi kommer lägga ut på vår hemsida. Vi ska försöka använda det här materialet jättemycket. Och YouTube är väl ett perfekt ställe. Vi får väl lägga ut några riktigt spännande sökord så att ni poppar upp varje gång någon går in på de där orden. Men vi tänkte lämna ett litet spår ifrån oss då, och det är en bok som kanske några av er redan har, och den handlar om, det är en bok som berättar om konsten i riksdagshuset. Och har ni redan den boken så ger den till någon annan som inte har den. Och med det så vill vi tacka jättemycket för den här dagen. Vi vill tacka Kerstin. Du har gjort ett fantastiskt arbete och det har känts så tryggt och härligt. Och då tycker jag att vi ger allihopa en riktigt härlig applåd. Så, tack så mycket. Och utanför, och sen tycker jag att vi tackar Jonas där nere. Det också känns jättebra att ha haft dig där. Tusen tack. Och utanför dörrarna här så finns det ett café åt något håll. Jag vet inte om man kan fika i matsalen. Det kanske, kan man göra det? Ja, då föreslår jag att då går vi dit och fikar och så kör vi kodordet Riksskådebanan om det är någon som är sugen på en kopp kaffe eller te. Så välkomna dit och tusen tack igen.